Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Toto-svenskan. Faktiskt avsnitt 50, Kalle. Vad gör det med dig? Det är ändå lite av ett jubileum.
Det är, jag sitter här med lite gåshud faktiskt.
Fan, vad fort det har gått, hörru.
Det gör ju det. Fan, 3 veckan. Det pinnar på.
Ja, har du något, nu sätter jag på pottan kanske, men har du något sådär favoritavsnitt än så länge?
Men jag gillar 2 stycken som jag minns. Jag gillar när vi gjorde hela den här genomgången. Och jag gillar fan chatt-specialen tyckte jag var mysig.
Midsommar/frågestunds avsnitt.
Exakt, ja.
Är det så klassiskt när man inte orkar göra sin research och man låter lyssnarna vara med?
Det var så.
Så säger man att det är så här, det här är för erans skull.
Det var ju dagen innan midsommarafton. Så att vi var ju så där, okej, ingen är kvar i stan och kan vara med i studion. Vad fan ska vi fylla med?
Nej, precis. Då tar vi in lyssnarna. Kör på lyssnarna. Bara. Ställ era dumma jävla frågor. Som ni hör,
Patrik Lindberg är tillbaka i studion. Den vettiga delen av BB-podd.
Tack!
Nere på västkusten fortfarande, tror jag.
Han lämnar ju inte båten.
Han lämnar inte båten.
Kommer inte... Alltså, det spelar ingen roll om det blåser 20 sekundmeter. Nej. Han sitter i den jävla båten.
Vi har ju en chatt tillsammans. Jag, Josip, Jocke och Svanemar. Senaste veckorna, bara båtbilder.
Har inte Jocke tagit tjänstledigt för att podda? Och så sitter han bara på sin båt i 2 månader. Vad fan är det som pågår?
Han poddar med mig på distans därifrån.
Okay.
Antagligen så lägger han så här hamnavgiften på bolaget också då,
som så. Är det han som sköter papperna eller?
Det är pappa Patrik som sköter papperna.
Ja, jag misstänkte det.
Ska vi podda med Patrik så kan vi dra av middagen, ungar.
Du är här uppe för du ska ju se Hammarby mot ditt kära IFK Göteborg.
Yes.
Hur är pulsen?
Sjukt bra. Alltså, vi kommer med så extremt höga huvuden till den här matchen. Så att, vi ska väl prata mer om det sen. Men min känsla är ju att vi kommer att slakta Hammarby ikväll på Tele2 Arena.
Alltså jävla liksom.
Eller hur?
Bröstet utåt. Ja, och du, direkt när vi träffades här utanför så såg jag på dig att det blir 3 pinnar ikväll, känner du?
Ja, men så här, vi har historiskt haft det extremt svårt på Tele2 Arena. Liksom, vi tog vår senaste seger där 2015, bortsett från en cupkvart 2020. Det är en arena som vi per automatik ska åka på det på. Liksom. Så är det bara skrivet i stjärnorna. Men den här gången så möter vi ett sargat Bayern med en jävla massa frånvaro. Och vi kommer liksom med 3 raka och har fått en på nytt född Gustav Norlin upp i anfallet som kommer springa sönder en backlinje som inte ordinarie. Det kommer bli en ganska enkel seger där vi står högt upp.
Det får stå för dig, vi får se. Jag har faktiskt också, ja, men jag har lite blåvitt känsla också. Ska vi säga det att det är också Helsingborg-Djurgården och även Värnamo-GIF Sundsvall. De här matcherna, som ni förstår och vet, ska vi prata mer om senare under veckan. Fullmatad jävla helg. Marcus Tapper, du har varit borta i bruksorten Degerfors hela helgen.
Utklädd till Jesus.
Ska vi börja med det? Som jag gissar att det ändå var liksom det ljusa och det roliga av din helg. Att ni hade en jävla resa, såg det ut som.
Ja, det var kanon. Det var ju campingresa, va? Mm. Tror att det var 30-40 kanske någonstans där. Kanske 30. IFK som campade fredag till söndag. Det var ju match lördag 17.30. Till matchen kom det ner så att vi var väl runt 500 och hade pubuppladdning. Där vi inte bara lyckades dricka upp all öl utan också all cider och allt vin på hela baren. Det är ändå snyggt.
Fast de har ju köpt för typ 15 pers.
Nej, de sa, vi har köpt lika mycket som när AIK kom med 500, för vi trodde det skulle räcka till er också. Aha. Då. Och då kände jag en sån, alltså då blev man, det går åt helvete på plan, men vi är fan sköna i alla fall.
Alkoholist där.
Nej, men camping var kul. Vart man än tittade var det folk som liksom också ville bli fulla och hålla på IFK. Sen var ju matchen fantastiskt dålig och fantastisk på läktaren i ungefär 94 minuter. Det var riktigt bra tryck. Kanske vår bästa klack på flera år. Även, jag tror det var det bästa på sen Bayern hemma i höstas, även om jag räknar med hemmaklackar. Alltså det var sånt jävla drag och folk tog sitt ansvar liksom. Det var inte bara så här, som det brukar vara, två som drar igång allt, utan hela läktaren drog igång varandra som fan, och det var sånt tryck. Och sen i 94 när de får en jävla frispark och knoppar in 1-1, då bara dör det. Alla bara sätter sig ner och vill åka hem.
Annars är ju lördagsmatch så fylla liksom, kombinerat ofta med att det är en klappklass insats på läktaren.
Ja, men nu var det en fan. Men det var väl någon sån
känsla.
Det
gjorde vi veckan innan. Ja.
Just. Men det är väl en känsla man har när det går ganska krisigt, så kan man ju gå två håll. Antingen Göteborg-hållet och bara bua åt sina egna spelare, eller IFK Norrköping-hållet och liksom bli en bättre klack än någonsin. Och vi hade väl gått dit, men nu kändes det som att allt, alltså luften gick ur så hårt i 94 där när de gör 1-1. Och andra halvlek är ju katastrof. Alltså Degerfors har 80% bollinnehav mot oss. Degerfors har 80% bollinnehav mot IFK Norrköping på en halvlek, och över en match 65%. Alltså det ska ju inte få hända liksom. Det var ju, jag förstår ju att det var panik i laget, och vi återkom väl till nyheten som kom en minut innan vi satte igång sändningen att Rickard Norling fick gå nu. Men det syndes att det är panik, vi måste bara vinna nu. Vi leder med 1-0, vi vet inte vad vi ska göra, vi måste vinna. Vi bara ställer oss i straffområdet och hoppas vi vinner då. Och då känner man så här, det här, just nu var det bara pyspunka. Man kände ju där att det var nog lite över där. Och ja, sen blev det så också.
Jag noterade att du direkt, efter en liten paus, vill jag hävda, från ditt liksom underdog, klara sig kvar i allsvenskan sur som du har kört under hela året. Mm. Men så tog ni några segrar där innan uppehållet, och då började det liksom hoppas upp på någon häst där och sådär. Lite grann. Men du var tillbaka direkt här med att nu är det bara klara kontraktet som gäller, och det är sköna Peking som bara bryr sig om härlig stämning och allt det där.
Det gäller att
svänga fort.
Så här, om världen pissar den i ansiktet, då får man dricka det och låtsas att det är gott. Och så är livet som IFK Norrköping supporter nu. Jag får bara varje vecka anpassa mig till hur kan jag låtsas att det här är bra. Men det är vad det är. Vi tog 2 poäng på 3 matcher mot Mjällby, Sirius och Degerfors nu. Och det går ju inte liksom. Alltså det var ju,
fan, jag kan relatera till din misär. Jag vet att vi sen när vi hade en kämpeperiod under 2018 lanserade konceptet Tråkigt tillsammans. Att vi i alla fall liksom får åka och uppleva den här misären ihop. Mm. För någonstans beskriver du ändå supporterskapet i liksom sin kärna där. Man åker, man har jävligt kul tillsammans, och sen så har man något att samlas kring, nämligen en pissig fotboll som alltid gör en besviken. Mm.
Ja, och alltså det är ju också det här att man tycker så synd om vissa. För att det är ju Jonathan Levi nu. Jag såg att någon pumpade ut statistiken att han nu leder han assistligan. Han har mest av de här diffusa nyckelpassningarna i hela serien. Han har mest big chances created i hela allsvenskan. Vi ligger 12 och ingen annan gör någonting. Alltså han har direkt involvering i 10 av 16 mål, och han har väl hockeyassist på de andra 6, gissar jag också. Men jag tycker så, du vet, han sitter och liksom gråter efter matchen senast nu hemma mot Sirius, och hela klacken står och skriker visa hjärta, och man bara, jag tycker så synd om honom. Ja. Han sitter och gråter och visar mest hjärta av alla och gör poäng varje match, och det är ingen annan som gör någonting.
Men han är väl ändå, alltså det tror jag ändå att han också fattar och känner, att den där kritiken är ju, han är väl en av få som klarar sig undan det. Alltså förstår du vad jag menar? Att
ja, han, jo, men han hör
inte mot honom.
Nej, men han hör också av sig och ber om ursäkt efter matchen och säger jag tycker så synd om honom nu. Jag tycker synd om Ekpolen med. Tänk att han sitter hemma nu. Lämnade Häcken. Han sitter bara flyger iväg där uppe. Vi är borta.
Jag noterar att du får ju alltid någon Häcken-supporter efter ja. Och även Norrköpings officiella konton får ju så ha så kul med Ekpolen nu från Häcken-folk liksom. Jag kollade faktiskt på matchen dock med risig uppkoppling uppe på landet i Dalarna, men vad säger du? För att jag tycker ändå att första halvlek så är ni ju liksom ganska bra, så som ni har sett ut många matcher. Vi pratade om det mycket här, att ni gör helt okej prestationer, ibland bra prestationer, men ni får inte ut så mycket resultat av det.
Nej, och sen är det ju återigen det här att man igen har känslan, som man haft nästan varje match, att vi borde fått ut det resultat. Alltså vi har ett superläge att punktera matchen i
Levi som ligger bakom det också.
Alltså han ligger bakom det. Levi har ju först ett ganska bra läge som han skjuter utanför själv, och sen passar han ju fram till Bell då, den nya 17-åringen som har fått lite spel till sista matcherna, som ju han ska ju bara bredsida in den i mål där. Det finns ju inget annat. Och gör han mål där, då vinner vi ju den här, och då kanske Rickard har kvar sitt jobb. Men det känns som det har varit lite den trasiga skivan man blir här ibland, att det som kommer in och spelar materialet som är bakom spelare 4-5, att det är det som inte riktigt håller, och det visar sig ju match efter match. För att hade vi haft någon annan anfallare bakom Totte hade vi nog gjort 2-0 där. Om det inte var en helt oprövad 17-åring som ska rädda oss ur en kris. Och det här är ingen, det är inte att man känner att den här oprövade 17-åringen inte har någon framtid, det är inte det man menar, men det kanske inte är han som ska komma in och rädda krisläget borta mot Degerfors. Liksom, det ska ju vara någon annan. Så att, ja, vi får se vad som händer nu. Rickard är ju sparkad.
Ska vi ta den pucken eller?
Ja, det kanske
kom
vi ska.
Ju här nu alldeles. Jag tycker att vi gör det. Det var ju vår kära vän och kollega Josip Ladan som avslöjade det. Visserligen bara minuter innan det blev officiellt, men likväl, han var först på bollen. Vad känner du kring det? För att du har ju ändå ganska mycket försvarat Rickard, får man väl säga, och du känner inte att det här är kanske rätt beslut, eller?
Jag har nog två tankar om det här. Det ena är att det nog är rätt beslut, för att det läget vi är i, den resultatraden vi kommer från, hur spelet ser ut nu, så blev det aldrig, alltså det är för dåligt nu liksom. Sen så har jag andra tankar som är att jag inte tycker Rickard någonsin fick chansen. Att det vi pratade om förra gången, att han kom till ett lag som gick ut för att vi skulle guldsatsa och vi ska ta guld och vi ska göra det här och det här och det här. Och sen försvann spelare på spelare på spelare och det fylldes aldrig på riktigt. Och jag tycker aldrig Rickard riktigt har fått chansen, och det har ju varit några gånger det har känts som att nu kan det nog fan lossna ändå. I höstas hade vi ett riktigt bra läge som sen bara föll pladask. I våras när vi tog 4 raka kände man att nu börjar nog något hända här ändå. Men till syvende och sist så har det aldrig riktigt lossnat. Och jag skyller nog inte det på Rickard, jag skyller det på många. Jag skyller det på turbulens i klubb, jag skyller det på oklara roller, jag skyller det på tillförordnade sportchefer nya varannan vecka, och jag skyller det på mycket runt om. Men det kändes som det blev lite vägs ände kanske, och att hela perioden med Rickard kommer bara vara en sån som man ser som så här, att han fick aldrig chansen och det blev aldrig bra. Alltså, det blev aldrig något.
Var det liksom externa påtryckningar som gjorde det, tror du? Hur har liksom bilden från läktaren varit mot Rickard efter liksom motgång efter motgång?
Alltså den har varit ganska blandad skulle jag säga. De senaste veckorna har det ju vuxit mer avgåröster och sådär. Men det har aldrig varit det här hela läktaren mot honom känslan. Det var det inte ens nu heller skulle jag inte säga. Utan så här, han var ju fram och snackade med klacken efter matchen. Aldrig bra tecken heller.
Kollar man på de bilderna, för det var ju såklart då. Man hajar ju alltid till när liksom kvartsamtalet kommer och man vet att nu, då är det på väg ut för, på något sätt. Men det var ju ändå en väldigt liksom respektfull ton åt, alltså åt båda håll upplevde jag det som. Det var en sista klapp på axeln från någon Peking-supporter, någon ultrasgubbe där till Rickard. Det kändes ändå som att det var liksom, fan, vi är frustrerade, vi är lacka, vi är ledsna. Men så här, vad gör vi? Kom igen, vi måste komma ur det här på något sätt. Det kändes ändå som att det var mer så, inte bara din jävla sopa. Liksom.
Så hade det inte varit gnaget.
Kanske.
Konstruktiva lilla klappen på axeln.
Alltså, ta det här, nej, alltså, ska visa ett klipp sen
Konstruktiv.
Exakt den tiden med Rickard.
Konstruktiv knogjärn i ansiktet.
Men hur var de tongångarna efter matchen?
Men de var faktiskt som du säger ganska respektfulla. Eller så här, supporten säger vad fan händer, Rickard som svarar ungefär vad han tycker. Fan det som händer. Och sen att båda klappar varandra på axlarna liksom.
Har du sett min trupp? De är pissdåliga allihop.
Nej, det var faktiskt inte den tonen får man säga. Men jag tror att jag började ana inför den här matchen att det här skulle hända, för att vår ordförande och Rickard gick ut i varsin artikel där de skyllde på varandra att det blivit som det blivit. Mm. Och då känner man ju inte riktigt att framtiden kanske finns. Alltså det är väl aldrig ett bra tecken, va? Om en tränare och en ordförande ute och har någon slags subtil munhuggning i medierna mot varandra. Det är ju inte, det är inget bra tecken liksom. Men jag tror så här, det är nog bra att det blir så här nu. Det kommer in mycket nya spelare. Det finns liksom chans att bygga om ett spelsätt. Och det finns en chans att rädda upp den här säsongen och bygga in för nästa säsong. För de spelarna som är på väg in är ju 20-22-åringar. Bra lovande allsvenska spelare. Något ändå kanske stjärnförvärv för allsvenskan. Det finns ju en chans att bygga inför nästa säsong nu och ändå lyckas rädda upp och komma, whatever, 6-7, jag vet inte, i år. Och det kanske är rätt läge då. Alltså hade Rickard varit kvar och lyckats rädda upp det själv så vi kom 7 eller något istället för 11-12, då kanske vi ändå hade bytt i vinter. Det tror jag nog. Och då är frågan om det kanske inte är bättre att låta en tränare få, det är ändå 17 matcher kvar den här säsongen. Mer tid att bygga. Och jag hoppas att det blir ett bra genomtänkt beslut nu. Jag hoppas inte det blir någon jävla interimtränare. Jag hoppas inte det blir någon sån panik. Nu tar vi någon superrättan gubbe här in med Peter Svärd. Liksom, utan jag hoppas att det blir något genomtänkt.
Soccer services, your comeback i svenskan. Det kommer att stå någon jävla spanjorde.
Det som hade varit efter säsongen är ju att då hade det ju varit en större chans att det som många har ropat efter, att Daniel Bäckström eller Kim Hellberg, så att de är nog jävligt svåra att få loss mitt under säsongen från Sirius och Värnamo, tror jag.
Fortsätt bara montera ner Sirius, tycker jag.
Alltså, nu är ju, det är det nya projektet. Alltså. Vi kommer aldrig vinna igen, men vi ska fan krossa Sirius. Så varenda jävla spelare de har.
Vad har Sirius gjort er egentligen?
Jag vet inte, men Malmö och Kalmar hänger ju på. Nu går ju hela allsvenskan in ihop och bara, vi tycker ni har sett spännande ut, vi tar alla från er.
Stackars Patrik Karlsson Lagerby skriver på för Sirius, bara, tror att nya höjder kommer och sen dränera de hela truppen.
Men vad är tack Jalle, tack, det ser ut som en jävla service. Ja, men det jag kanske reagerar lite på ändå är väl just det att dels nu ska jag ju säga att Chabani är officiellt presenterad. För mig kanonvärvning, jag tror att det kommer bli jättebra.
Två valje på 30 omgångar, kanongubbe.
Han är för fan en wingback.
Jag vet inte
hur många baljor har liksom era backar tryckt in.
Bjärsmyr gör ju för fan minst 5 per säsong.
Oscar Wendt, som man tänkte, där har vi en gubbe som gör alltså 5 plus 12 varje säsong. Var han enas i år?
Nej, smärta. Ständig smärta.
Ja, ständig smärta. Som alla är.
Själslig smärta.
Nej, men det jag reagerar på lite, det pratas ju om många namn och som du säger, många intressanta namn och sådär. Det är ju det här lite grann att värva spelare till ett lag där man inte vet vem tränaren är. Tycker jag ändå känns lite sådär, okej. Okay. Så plockar man in en tränare som känner att fast jag vill inte spela med wingbacks. Och då kanske Chabani plötsligt är i ett fack där han inte... Nej, men du förstår vad jag menar. Alltså, att värva till ett lag som inte har en tränare kan ju ändå vara riskfyllt. Mm.
Men det de gör nu med de här värvningarna, det ska man säga, det var också en sån sak som kändes som att vi inte trodde på Rickard över tid, skulle jag säga. För det uttalade man gör nu är att gå tillbaka till det vi tappade lite. För fram till för 1,5-2 år sedan har vår grej varit att värva 20-22-åringar med utvecklingspotential eller unga islänningar. Det har varit allt vi har gjort, alltid. Och det är det som har byggt IFK Norrköping som är idag. Som är en av Sveriges rikaste klubbar som säljer spelare för upp mot 100 miljoner de flesta åren. Det spelarmaterialet är ju slut nu. Det finns ju inga kvar. Utan nu har vi ju gjort den här satsningen som... Det är en allsvensk cykel som alla vi klubbar är med om. Att nu har vi gjort den här delen av cykeln som är att man ska värva etablerade 27-28-åringar för att gå för guld. Och om den satsningen inte lyckas, då finns det ju inte så mycket kvar sen efter.
Då är det bara starta om.
Exakt.
Då är det bara, vad har vi i akademin?
Exakt, och det är det, exakt det de har uttalat nu. Vi måste hitta tillbaka till spåret med utvecklingsbara spelare. Vi måste hitta tillbaka till spåret med islänningar. Det är ju inte Rickards värvningar in av vad jag har hört. Det Rickard har velat ha är en etablerad backup till Totte och någon stjärnspelare här och någon där. Medan klubben har sagt nej, nu ska vi ha 4 20-22-åriga spelare som kommer vara bra de närmaste 3 åren och sen säljas. Så att jag tror att när jag ser vilka spelare som sägs vara klara in av de som har rätt också. Alltså när vissa personer går ut med att Anton Eriksson eller Chabani är klar, då är de ju klara. Det vet man ju liksom. Och Sigurdsson och sådär. Då har jag lite sett det som en sån, okej, det här är en satsning som är långsiktigare än vad Rickard Norling är uppenbarligen. För det är inte hans spelare som kommer in. Så att jag tycker... Det är väl en tillbakagång till någonting. Man ska inte glömma att det har varit jävligt stökiga år också sen... sen Peter Hunt och allt det hände egentligen sen året innan. Det har varit vadå, 5-6 sportchefer, klubbchefer, ordförande. Alltså det är så mycket folk som kommer och går. Inte ordförande har inte varit 5-6.
Alla var övertygade om att det pika i galenskap med Peter Hunt.
Nej, men så här, det var nog, det var väldigt många klubbanställda som pratade om arbetsmiljö och sen fick han gå. Och även sista 2-3 åren innan han gick, det har varit ett fullkomligt kaos med rollerna i den sportsliga ledningen i Norrköping. Det har varit så mycket folk in och ut. Och det man försöker göra nu är väl att hitta någon slags grund igen. Och det är väl det jag ärligt talat säger, att vi kan inte prata om topp 3 innan vi är topp 3 på de andra roller också.
Organisatoriskt.
Ja, det handlar inte bara om att ha Ekpol och Nyman och Levi. Vi måste ha topp 3 sportchef, topp 3 ordförande, topp 3 styrelse, topp 3 tränare. Alltså, man måste bygga en klubb. Vi kan inte, nu har vi 3-4 skitbra spelare, då ska vi komma topp 3. Det är inte så det funkar ju. Så att det är väl det man håller på att stabilisera upp nu. Nu har vi en sportchef som ändå får bygga något som liknar mer det som har varit vårt gamla framgångsrecept. Och jag vet inte, jag tror det kan bli bra. Jag tror inte det kommer bli bra i år kanske. Jag är inte så, nu blir det 10 raka och vi kommer 3, gubbar. Det är liksom inte det jag tror. Men däremot så ser jag ändå med förhoppning på det som händer nu. Faktiskt.
Ja, och det man blir lite så där. Jag trodde ju verkligen att, jag tror till och med att jag skrev det när Rickard blev klar för er, att ni vinner guld nu.
Det trodde jag,
för att jag såg Rickard som den tränare som kan bli, få Norrköping att bli så där, den sista liksom cyniska ni behöver i resultat kontra prestation. Ni hade ändå truppen där och då, sen som du har varit inne på 1000 gånger har ni ju sålt bort det liksom mycket så, utan att kanske ersätta fullt ut liksom. Men sen så är ju också alltid risken med Rickard att, och där kanske man gick bort sig i att det inte var helt lugnt i organisationen. Och Rickard är ju en väldigt komplex människa, vet ju alla som någon gång har träffat honom och lärt känna honom, och jag som AIK har ju väldigt bra koll på det, att han är väldigt härlig under en period, och när det går bra så älskar man honom gränslöst. Men det är kanske en tränare som också kan skapa problem utifrån att han är så pass speciell.
Ja, och sen så här, ja, man vet ju inte vad som pågår bakom de lyckta dörrarna i klubben heller. Alltså, hur mycket stök har det varit kring övergångar och roller? Hur mycket, vad har Rickards roll varit? Jag vet att vi skapar den här sportgruppen som skulle ihopvärva spelare som var liksom Stig Torbjörnsen och Rickard Norling, där båda typ uttalat egentligen inte vill ha sportchefsroll. Att det känns som att det har varit mycket stökigt och sådär runt om, men att det kanske organisatoriskt börjar, det finns ljusning i framtiden i alla fall. Men jag kommer alltid gå runt och grubbla på vad hade hänt om Rickard hade fått spela med en Jensa Gustafsson-trupp. Alltså de trupperna som Jensa hade 2019-2020. Hade Rickard fått spela med en sån trupp, då hade han tagit guld. Då hade han tagit guld. Och det kommer alltid vara en grej som jag kommer alltid tycka, jag älskar Rickard som person, och det tror jag alla gör som har haft honom som tränare. Och jag kommer alltid tycka synd om honom att han inte fick mer chans. Men jag tror ändå att det kan vara rätt att vi skiljs åt nu.
Återstår att se. Det blir intressant att se vad som händer med Rickard härnäst. För det känns ju inte som att han har kanske inte det legacyt utomlands, att han kan hitta en klubb utanför Sverige.
Skulle kunna få något okej i Danmark eller Norge kanske. Va?
Kanske. Norge känns det som att han har bränt sig i och för sig efter hans sejour där. Det var ju, det är väl kanske hans sämsta i karriären. Jag tänker spontant om det liksom är någon klubb här och nu. Alltså han skulle ju gå in och rädda kontraktet för någon av bottenklubbarna.
Giffarna.
Men frågan är man vill det.
Giffarna har han ju varit i.
Men har inte satt inte Rickard på typ högst tränarlön i hela Allsvenskan? Tror ni han skulle gå ner till Giffarna? De kommer inte igenom. De har ju fan...
Jag tror också så här att Rickard, han har ju varit på klubbar nu. Liksom, det blir lite hans last chance i Allsvenskan. Så jag tror inte att han bara vill ta något för att rätta det kortsiktigt.
Nej, kanske det också. Att precis. Alltså så här, helt ärligt. Giffarna, skulle, då skulle de klara sig kvar.
Kan det bli... om jag sträcker upp liksom... fingret i munnen upp i luften. Det jag känner blåser nu är att Discovery inom ett tag har sin roligaste expert hittills.
Ja, fy
fan vad roligt. Det hade
Rickard
varit underbart.
Rickard och Axén får stå och liksom brottas lite och nice. Boxas. AIK Media växer sig starkare och ni nere på västkusten blir tokiga.
Det är ju bara jag och Hannes nere på västkusten. Det finns ju ingen annan. Liksom. Vi står där och vinkar. Ingen här.
Det finns ju en till. En till finns det. Du vet vem jag tänker på. Men ska vi prata lite om, notera här också att Josef Ziyech är klar för Malmö FF nu. Presenterad.
Kommer säkert bli succé, men det känns ju som en luddig värvning.
Ja, jag har dålig koll på honom måste jag ändå säga. Det är ändå en Stockholmskille och är ju storebror till AIKs Jesper Ziyech. Men och har ju varit i Djurgården och sådär. Helsingborg har ju varit i också. Men vi säger det, så har vi det sagt för alla Malmö-supportrar. Men jag tänker att vi ska prata om Elfsborg AIK igår. Tapper vet jag såg den. Såg du den, Patrik?
Mellan glassarna. Yes.
Det var ju en svängig historia som det brukar bli nere på Borås Arena mellan Elfsborg och AIK. Där jag faktiskt tycker... Alltså, det är lite sådär två läger upplever jag ibland AIK efter den här matchen. Ett läger som någonstans som är där jag är. Jag hade förväntat mig att Elfsborg skulle köra över oss fullständigt. Som tycker att ett kryss där med de förutsättningarna, de spelarna borta ändå. Nabbe visserligen tillbaka, jag hoppade väl in i min kvartkval och sådär. Men som är ganska nöjda med resultatet. Och de som tycker att det fortfarande är bajs för att vi har inte vunnit efter uppehållet och så vidare och så vidare. Men annars tycker jag att AIK, det var ju verkligen ett steg framåt. Jämförelsevis med de tidigare prestationerna mot Degerfors och mot Mjällby. Så att jag tycker inte att AIK behöver skämmas för den här insatsen. Sen så ser man ju fortfarande de problemen som vi har pratat om här. Att truppen är fortfarande för dålig. Alltså så är det. Och det har ju rört upp känslor med våran vd Manuel Lindberg som varit ute här i veckan och sagt att truppen är, den är bred nog och den är bra och vi kommer inte förstärka som det ser ut just nu, vilket har ju blivit en stor snackis såklart i AIK-led där väl alla är eniga om att det måste in 2-3 namn. Sen så har jag full förståelse och respekt för att ekonomin kanske inte tillåter det just nu, eller budgeten åtminstone inte tillåter det, men det är ju tydligt för att det är ju ett par spelare. Jag ska inte sitta och liksom kasta för mycket skit på de spelarna, för alla vet vilka det handlar om och sådär. Men det är ju så tydligt återigen. Jag vet att du har lite åsikter om AIK, eller den här matchen kanske, eller vad säger du Tapper om AIKs insats?
Jag skulle säga först är bara att det märks att ni AIK-are har lärt er lite, för jag har ju många polare som håller på AIK, och nu för tiden skickar de ju internt till alla sina kompisar istället för fan vad han suger, men det säger vi inte offentligt. Ni har lärt er det ibland.
Ja, men vi har ju en tendens i våran klubb att liksom, vi är extremt liksom personfokuserade, både vad gäller liksom styrelse eller ordförande och sånt, sportchef, tränare, men också liksom i spelartruppen. Och det finns ju ett par spelare, nu nämner jag väl dem då, men Sakel Boseidi, Kim Pioka och så vidare. Det finns ju ett par spelare som får väldigt mycket skit, med all rätt om man ser till vad de presterar. De är inte bra nog. Men det är inte heller deras fel att de får spela. Alltså de gör ju sitt bästa. Det är ju en trupp som liksom kräver att de måste spela och sådär. Sen så reagerar jag på att vi spelar ett spel. Såhär, alla ser att AIKs tydliga problem är ytterzon. Att vi är inte en spelare som kan slå ett vettigt inlägg. Men våran spelidé, i alla fall efter uppehållet sen Jordan försvann, som liksom var det tydliga navet innan, är att vi rullar lite, Bilal tickar lite med Seb och så ut på en kant och så skickar vi in bollen. Och så Kim Pioka som inte är på rätt plats och inläggsfötterna som är typ topp 3 sämst i serien. Alltså, det är klart att man... Luften går ju ur den när man vet, när den går ut på ytterzon.
Hade vi bara haft en riktig ytter?
Ja, men det är ju det vi behöver. Det är ju två yttrar med bra inläggsfötter. Ja, och så kan slå sin gubbe.
Alltså man vill ju inte vara för hård heller, men Elbo säger det är ju lätt att vara det mot. Va? Han hade ju inte färgat i division 3. BK Ljungström, min moderklubb, hade ju inte mått bra av att få in honom.
Nej, och jag vet att ni pratade om det var förra veckan när du också var med och tappade om. Svanemar hade en liten rant här om att han är trött på snabba spelare.
För
att
jag var inte med, jag såg den på TikTok.
Okej, galna TikTok. Nej, men det här att snabba spelare har sån jävla tendens att ha så usel slutprodukt.
De har en usp.
Ja, men för att de alltid har klarat sig på det. Exakt. Man vet, jag hatade ju snabba spelare också för att jag själv var jävligt långsam när jag spelade fotboll. Men de var ju liksom, de blev uttagna till stadslag och landslag som unga för att de var snabba. För att där och då, du behövde bara det.
Snabba spelare och vänsterfotade spelare.
Ja, exakt.
Vänsterfotade, det är två divisioner direkt.
Ja, pang, så. Jajamän. Så är det i alla sporter. Ja. Rightade hockey, så är det tv-pucken.
Men det är ju det som är ett stort problem med allsvenskan i stort. Liksom. Alltså det att du kan aldrig få två stycken uspar hos en spelare. Du kan aldrig få en snabb skytt. Får du det så försvinner han ju på liksom två månader. Ja. Så och det här är ett stort problem tycker jag som vi har i allsvenskan i allmänhet. Där vi liksom, det är precis samma som med tränarsituationen som är här och nu. Liksom, att man jagar hela tiden efter att så här, vi ska bli bättre. Så fort man blir lite jävla bättre så försvinner de till sommarfönstret. Det kan gälla såväl spelare som tränare. Och därför kommer vi alltid få nöja oss med den här jävla så här, mellanmjölkserien som den är. Liksom.
Jag har tänkt på det där dubbeluspen. Har ni tänkt på att det aldrig... Om man får in en spelare med bra eller roligt namn, då är den alltid helt värdelös. För om man har bra eller roligt namn och är bra, då hamnar man inte i allsvenskan.
Hej, Damus! Ronaldo-gubben.
Ronaldo som öser in mål nu. Ja. Nej, men så fort Gurfinkel kom så visste man ju... Han har ju för bra namn.
För snygg. Det kommer ju floppa liksom.
Ja, för snygg också. Det också
samma Lou Alexandersson, han kommer fram, han kommer aldrig visa sig. Det är så bra.
Nej, men det är grejen som slog mig då med, när jag såg AIK, som jag tycker gäller nästan hela serien nu. Sen har AIK har ju lite undantaget i att Bahoui, om han spelar, visst, och John Guidetti på väg in, visst, det kan väl bli någonting. Men det är att det är jävligt spetslösa offensiver i nästan alla lag i Allsvenskan nu. Häcken springer för att de har Jeremy F. Men kolla tabellen nu, de ligger två AIK. Just nu ingen spets på plan. Det är ju ingen som kommer göra över 10 mål som spelar för AIK nu.
Om inte det är Nabbe om han får hålla sig skadefri.
Ja, exakt.
Då gör han ju
men det gör han ju inte.
Nej, kanske inte.
Djurgården har ju ingen som gör det nu. Edvardsen, visst, han har gjort 4 mål mot bottenlag. Men det är ju inte som att han öser in ett mål per omgång.
Nej,
direkt.
Det är inte. Men han kommer ju också göra 10+.
Han gör 10+, men ingen skytteliga spets på honom, ser inte jag.
Sorry, nu ska jag sluta slå hål på din teori.
Ja, men Malmö, det är trubb. De har jättemånga bra spelare, men det är ju ingen av dem som gör mycket just nu. Vad har vi där bakom sen i tabellen? Hammarby, allt man snackar om är att de inte har någon som är spets överhuvudtaget. Kalmar, deras stora problem. Ingen striker.
Lars Sätra, striker.
Elfsborg, ja. Underbara perfekt, men gör ju aldrig över 10 mål, typ. Han kanske kan göra 11-12 om man har en riktigt bra säsong. Sen har vi därefter, Göteborg har ju det ju, i Marcus Berg. Ni är ju de enda förutom Häcken som har det. För sen när man går ner är det liksom, visst, några bottenlag har det. Så Sirius har KK och fan att jag kallar dem bottenlag, nu kommer jag få alla bärnevallar efter mig. Helvete! Också, mitt case är att de är allas nya favoritlag. De är inget bottenlag, mitt lag. Värnamo har Antonsson. Men det, jag tycker de bra lagen saknar en tydlig spets. Det är ingen som gör de där målen. Hade AIK haft en 15+ anfallare på plan, så hade de ju vunnit många av matcherna de inte gjort det nu. Hade Nyman varit skadefri och i form, hade Norrköping också kunnat göra det. Hade Kalmar haft någon annan än Oliver Berg, som är mycket mer sjunkande spelare, så hade de också kunnat vinna mycket mer. Jag tycker det saknas spets i Allsvenskan. Alltså. Det är 3-4 lag max som har.
Ja, men då, det ser man väl på skytteliga-tabellen också. Det är ju Jeremy på 12. Liksom. Mm. Och det är ju, ja, vi har pratat så mycket om honom, men jag orkar inte prata om honom mer. Men sen är det, ja, det är Marcus Berg på 7. Så att din teori håller ju ganska bra. Sen är det ju liksom Saidi på 5 med det hattricket som sminkar över allt det liksom på något sätt.
Ja, och bredvid där är Levi.
Ja, men sen är det ju ett gäng spelare på 5. Men det är ju 5.
Men det är för dåligt,
5 mål på
30.
Ja, men på 13, 14 omgångar eller vad det är vi har spelat.
Men så är det, du kanske alltså,
då, 10, 11. Ja, men då landar det på 10, 11. Det är ju för dåligt.
Ja, och alltså som snittet är nu kommer de som kommer trea, dela trea i skytteligan då, landa på 10, 11 mål. Det är ju fruktansvärt dåligt snitt. Så jag undrar om det är
det där intressant att se odds på skytteliga seger. Om man tror att Jeremia försvinner, så är det ju, ja, vill se hur många procents ränta det är på Marcus Berg. För att den är ju så jävla given.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Ja.
Alltså, även om jag inte tror att Blåvitt kommer ha någonting med toppen att göra, så kommer han göra sina mål.
Berg är 16 och vinner skytteligan på det år.
Ja, typ så. Ja. Förutsatt av att Jeremia försvinner, såklart.
Det här kan ni klippa ut och spela upp sen efter säsongen, för jag kommer ha 100% rätt på det.
Lovar.
Men matchen annars då? Ska vi säga någonting om Elfsborg? Jag tycker att de är ju fortsatt liksom, blir inte klok på dem. Jag tycker att de gör en jättebra match. Alltså, de är ju svinbra i spelet. Simon Olsson är så där bra som han är. Men fortsatt röriga bakåt. Alltså släpper in 2 egentligen pissmål. Det andra är ju inte så mycket att säga.
Jag har dem.
Kalle bryter in här.
Jag har dem.
Nej,
men jag har dem. Jeremejeff är ju 1,50 på vinnaren. Marcus Berg, 4,50 gånger pengarna på att han vinner.
Herregud, sett hus och hem.
Ja.
Ja. För mig som inte har hus eller hem.
Tätt, och tätt därefter kommer då Nyman på 15 gånger pengarna. Så att Marcus Berg skulle jag väl alltså, lasta in pengarna på.
För jag är över 18. Lockbett på Nyman.
Ja. Ja. Men man måste ju vara över 18 och inte ha problem med spel. För då går man in på stödlinjen.se istället.
Just det. Men vi kan väl vara kvar lite på Elfsborg, för det är väl samma situation som det var. Jag kommer ihåg att vi snackade om det för, vadå, 1,5 månad sedan här. Att det ser bra ut, men det är något lite odefinierbart som inte sitter. Och det kände jag också inför matchen, när du säger att så här, jag kanske hade tagit kryss innanför. Det beror ju lite på att ni har en lite dålig form med. För Elfsborg, det är något som inte sitter i år. Vad ligger de också 8 på grund av det? Alltså
det går inte heller längre att skylla på att de har haft otur nu. För nu har det gått så pass lång tid. Otur kan, så här, jag är ju den största försvararen av att du kan ha otur i fotboll. Jag hatar din Andreas Alm sa att det går inte att ha otur eller tur i fotboll. Alltså jag kräktes ju då. Det är klart att du kan ha det i liksom, enskilda matcher, kortare perioder. Men över tid har du ju inte otur. Över tid får du ju någonstans det du förtjänar. Det är liksom, det är min så. Men nu har vi spelat 13-14 någon gånger. Och uppenbarligen har de problem att få resultat. Sen vad det beror på, det har jag också jättesvårt att liksom sätta fingret på. Med tanke på att de spelar bra, de har en bra trupp, en förhållandevis liksom bred trupp. Men det är ju någonting i Elfsborg. Om det är liksom karaktärsmässigt eller vad det beror på att man liksom... man har såna enorma problem. Alltså, man möter ett AIK som är framåt ganska uddlöst, liksom lättläst. Det vi har pratat om, ut på kanten och skicka in ett inlägg. Det borde man kunna hantera, tycker jag. Ändå släpper man in två mål. Och återigen, det andra det är vad det är. Det är jättetavla från Rönning. Sånt händer. Men det första, ett långt inkast, det där borde man kunna försvara sig mot. Så där, jag vet inte vad det är med Elfsborg. Det är liksom... skitsvårt.
Ett ständigt mellanmjölkslag. Som alltid hamnar på den övre halvan.
Ja, men det kanske är det då, att det är liksom kulturen och alltså den biten, att Jimmy Tillin inte är den ledaren som någonstans har den kraven på spelarna att nu jävlar är det tre poäng som gäller. Vi skiter i hur fan det ser ut. Det kanske är det. De kanske behöver Rickard Norling. Nej, men de kanske behöver bli lite mer cyniska när det väl gäller, för att liksom, nu låter det som att Elfsborg aldrig har vunnit SM-guld. De är ju liksom ett av de bästa lagen på 2000-talet. Men
28.
2012 också.
2012,
2012.
Just det.
Men man får ju säga att det är ju, man får ju sluta säga att de har spelat bra nu. Det är precis som med oss. I början kunde man säga att vi spelat bra men vi tar inte poäng. För då Elfsborg ligger de 4 poäng före oss. Mm. Och vi är liksom det största krislaget på hur länge som helst, känns det som. Mm. Alltså då får man ju liksom sluta säga att de har spelat bra och säga ja, men ni tar inte poäng. Nu får vi vara klara med spelat bra grejen när vi är 13 matcher in, tycker jag.
Att, ja, men lite så.
Ja, nu räcker det. Man får säga det första 7 matcherna för att skydda min egen rygg. Men efter match liksom 10, då får man sluta säga att vi har spelat bra. Nu räcker det.
Ja, men så är det faktiskt. Sen ska vi säga det. En annan positiv grej ändå som jag vill ta med mig. Jag har ju varit ganska hård mot Nicola Stefanelli här i perioder och sagt att han kanske har varit den största besvikelsen i år. Och så där. Nu fick han ju spela som anfallare, men ändå ganska tydligt att han var en av den som droppade med Kimpioka. Som liksom Kimpioka 9 och Stefanelli lite mer som 10. Han gör ju kanske sin bästa match för säsongen. Jag tycker att han såg riktigt bra ut i perioder. Och det är liksom, det är den nivån man vet att han har. Men problemet med honom är ju att han har det var fjärde, femte match ungefär.
Stefanelli gör 1 ass igår. 1 mål på nick och 1 mål på hörna. Det är inte illa.
Nej,
vilken king.
Ett plus ett för
får jag vara lyssna rösten då som säger, hade vi inte pratat mer om straffsituationen om det var AIK som skulle ha
haft den? Jag ska komma till det. Det är en punkt här. Det är en punkt här. Tro mig, ni kan vara lugna där ute också, alla tittar. Det är en punkt här. Jag vet inte vad vi ska säga mer än att den är väldigt klar. Mm. Jag ska dock, alltså så här, jag tyckte vid den första liksom anblick när det hände live, tyckte inte jag att det kändes som straff. Men när man ser reprisen och så är den är ju solklar. Och det är inte första gången som Erik Otieno går in sådär i en duell i straffområdet. Han orsakar exakt en sån straff. Inte exakt, men ungefär så mot Häcken i premiären. Han har en tendens, den där lilla jäveln, att gå in med sina ben och vilja bryta. Och sen klippa liksom knäskålarna på motståndaren. Så den är ju såklar.
Jag tyckte ändå det var skönt att Nordfeld var ute och veva efteråt också om den här handsituationen som ledde till hörnan, som ledde till
den
målet.
Den är ju också såklar hands.
Alltså,
Degerfors
ska ha en såklar handstraff också, ska jag väl slänga in då för att vara neutral.
Som alltid var det massa fel de slut den här gången också. Vad fantastiskt det är. Yes.
Ja. Jämnar ut sig.
Ja, men exakt.
Det jämnar aldrig ut sig. Det är det viktigt att man kommer
i år jämnar det fan ut sig. Det är ju 12 fel per match. Det är omöjligt att hålla räkningen längre.
Exakt. Det är ingen som, även om det inte gör det, så är det för många för att man ska kunna driva tesen att det inte gör det.
Jävlar vad man vet att Discovery sitter på den statistiken. De är ju helt galna. Jag vet att han la ut igår så här. Nu Nabil Bahoui, han har gjort mål 5 av 6 matcher mot Elfsborg här och har det här snittet. Mm.
Han skulle ha haft 3 straffar på söndagar.
Ja, precis. Exakt.
En annan grej, om jag får stanna kvar lite vid AIK. Pirrade ju till när och skickade ut att sillenhet kring AIK kommer strax. Så att man på helspänn och tänkte, nu jävlar händer det. Nu värvar AIK en spelare här. Och liksom man hoppades att det skulle vara någonting etablerat, någonting som kan gå in här nu. Kom det ju att BP:s supertalang Wilmer Odefalk, att AIK ger sig in i kampen där. 17 bast. han ska ju säga, jag hörde mig för. Faktiskt har han haft min bror som tränare sedan han var 11 år ungefär. Så jag skickade iväg ett sms och frågade, hur bra är han? Sanslöst bra, sa han. En av de bästa han har tränat. Och det vet ju alla att BP, det är ett par gubbar som har kommit från de där leden.
Vilka andra har din bror tränat?
Nu satte jag mig på potten här.
Så säga Billy Nordström?
Jag tror att han har... han är Paulus Abraham, till exempel. Han har alla från typ 99 och neråt, BP-gubbar. Vad har vi mer där då? Dåligt innehåll.
Är din del av stan?
Ja, jag vet. Är han yngre än så?
Han är 99,
Jag är osäker på att...
Det är mycket killis nu. Jag
får kolla upp det och återkomma helt enkelt. Men många duktiga spelare.
Kanske 98 i och för sig.
Men han är... Alltså så här, och då ska jag vara tydlig med att jag gillar ju att AIK fortsätter att värva ungt. Jag gillar att AIK plockar från BP. Jag tycker att det ska vara, alltså jag hatar, jag brinner alltså fullständigt när jag ser att Djurgården, som de har gjort alltså förtjänstfullt och bra många gånger, plockar från BP, för att jag tycker att med den liksom geografiska anknytningen som AIK BP har i Västerort, så ska AIK plocka alla bästa spelare från BP. Alla de ska gå till AIK. Så att jag gillar ju liksom tanken av Ode Falk, utan att ha sett honom skitmycket i år. Han har gjort 5 starter, 5 inhopp, tror jag. Men det var kul att bara liksom ha ett rykte in till AIK. Det har man inte varit bortskämd med under den här jävla sommaren. Alltså. Men vi ska inte värva någonting enligt våran vd. Så vi får väl se vad som händer där. Jag tror att både Djurgården och Bayern är intresserade av honom också. Så att vi får se. Ska vi ringa upp? Vi ska prata lite grann om Häcken, eller Mjällby-Häcken också, Kalle. Vill du flika in med någonting här emellan? Eller ska vi ringa upp Noah Persson?
Ta ett samtal så länge så hittar jag något att prata om.
Har Noah mandat att ge mig brännan eller? Hur funkar det där?
Alltså, jag vet inte hur sugen brännarna är för Peking just nu. Han kanske är det.
Nej, jag tror.
Det passar honom perfekt.
Visst gör det. Vi får se helt enkelt. Här har vi med oss Noah Persson nere på Listerlandet. Du, tung förlust igår, men inte det första laget som förlorar mot Häcken. Hur mår du?
Inte igår. Med tanke på hur matchen ser ut också, så... Nej, men Häcken, de utnyttjar sina chanser och det är väl därför de ligger där de ligger, så nej, men vi får ta nya tag och ta med oss det spelmässiga, det som vi gör bra, och faktiskt spela ut Häcken i första halvlek.
Ja, jag ska ju vara ärlig med att säga att mitt 99% av mitt fokus låg givetvis på Elfsborg AIK, men jag hade ändå en dubbelskärm på och sneglade på er match, och framförallt som du säger, första halvlek är ju alltså nästan en överkörning. Ni är ju klart bättre än Häcken.
Ja, nej men absolut, det håller jag med om. Vi hade snackat mycket om att vi ville pressa dem högt och inte låta dem rulla bollen så som de vill och göra det de är bra på, och det lyckades vi väldigt bra med, och skulle kanske satt någon balja till där i första redan.
Vad var det som hände efter paus då? Var det Häcken som kom ut som ett nytt lag? Jag tror de gör väl dubbelbyte och de är ju bra i andra halvlek Häcken, men vad känner du att vad förändrade ni så att säga, eller var det Häcken bara som påverkade matchbilden främst?
Nej, men jag tycker ändå vi kom ut, vi gör det bra, men sen får ju Häcken ett tidigt mål där precis i början på andra som vi verkligen inte vill ha, och men sen direkt efter det så tycker jag att vi fortsätter gnugga på och gör det väldigt bra. Häcken kommer inte till så många farliga chanser, men man ska ge dem att de verkligen tar vara på de chanser de får och gör mål på dem, så nej. Det var surt, men om de gjorde någonting så mycket bättre vet jag inte, men vår press också, vi satt i väldigt hög press och det tar ju väldigt mycket på att sätta en så hård press, så efter det så gick vi ner oss lite också när vi skulle börja jaga ett mål där på slutet också.
Vi hade med oss när vi gjorde våra här lagspecialer här tidigare under sommaren, när vi hade med oss din tränare Andreas Brännström, så pratade han ganska mycket om att vi nog kommer få se ett lite mer framåtlutad, lite mer offensivt Mjällby här efter uppehållet. Det tycker jag ändå att man har sett tendenser till. Jag vet inte vad ni känner kring det. Håller du med om att eller är det någonting som Brännan har pratat med om er, att ni ska våga gå mer framåt? För det var ju trots allt offensiven och målskyttet som kanske var er stora akilleshäl under våren, även om ni resultatmässigt gjorde det väldigt bra.
Ja, men precis. Vi har varit väldigt starka defensivt ju, så vi har snackat en del om att bygga på och göra det bättre offensivt, och det är något som jag tycker vi har blivit bättre på också. Nu i de senaste matcherna så tycker jag att även mot Kalmar där första halvlek innan uppehållet gör vi det väldigt bra, och Norrköping okej, och sen AIK gör vi en bra match, skapar fler lägen och håller i bollen mycket mer. Och sen nu igår då gör vi en väldigt bra match. Så det är något som jag tycker vi har utvecklat väldigt, väldigt mycket och kan fortsätta bygga vidare på.
Vi fortsätter att hylla dig här i Toto-svenska. Du är en av våra favoritspelare där ute i serien. 90 minuter igår igen, och vi är vant oss med att du är given ute på den här kanten. Har ju också börjat snackats lite grann kring dig. Större klubbar, med all respekt för Mjällby, och lite intresse sådär. Hur är du som person och som spelare? Är det någonting du liksom... Vill du veta allt det snackas om? Eller är det att du tar det lugnt och fokuserar på här och nu? Eller hur fungerar du där?
Nej, jag försöker mest ta det lugnt och fokusera på här och nu faktiskt, på det man kan påverka. Men sen är det svårt att undgå det också. Man hör ju kompisar som snackar med en och berättar lite sånt, vad de har läst och hört och så. Så lite sånt hör man väl, men mitt fokus ligger 100% på här och nu och Mjällby och spel i Allsvenskan.
Tja Noah, jag såg en sån expertfakta de slängde ut för några veckor sedan om att du hade högst maxfart och tredje mest löpmeter i hela Allsvenskan i maj. Är det något, alltså, är du galen?
Ja, men konditionen, den har man väl. Det är väl, vi i Mjällby tränas att vi springer mest. Jag tror man såg det där också. Det var väl jag och Jeppe G och Sebastian Larsson som låg högst upp. Så det är väl, alltså hela laget, vi är väldigt löpstarka och lojala och vi springer tills vi stupar liksom. Så, men det har vi också tränat på. Våra försäsonger, de är hemska alltså. Vi springer och kopierar snickar alltså.
Men har du koll på din maxhastighet, vad den var?
Ja, vad var den? 34 någonting.
Ja, 34,3 km i timmen. Vad hade jag tänkt om du fick suget att ge dig ut på en 30-väg och springa om alla bilar?
Nej, så illa har det inte varit.
Så jävla tråkigt är det inte i Mjällby.
Det finns inget att göra.
Vad har jag inte att göra? Jag ska ut och rejsa med en epa nu.
Landsortshatet här i studion. Nu blir folk tokiga på oss. Men hörru, en annan grej som vi pratade om under Mjällby-avsnittet var, och även efter matchen mot AIK ju, som ni verkligen imponerade i, var ert anfallspar. Som, där har det ju varit lite fram tillbaka under våren och ni har haft vid sen på lån och så vidare. Nu känns det väl som att det är Moro och Silas på topp som är liksom första valen för Brännan. Vad säger du om dem som anfallspar?
Ja, men ja, som du säger, vi bytte lite där i början och sen nu har vi spelat med Moro och Silas upp, jag vet inte hur många matcher i rad, men det är några stycken. Och jag tycker de gör det riktigt bra alltså. De springer extremt mycket och lägger ner ett stort jobb i defensiven också, i pressspelet. Och samtidigt så är de riktigt jobbiga att möta. Starka och snabba bägge två. Och det kan hända lite vad som helst runt omkring dem. Det såg vi ju uppe på Friends med Silas där. Det kommer liksom ett mål från ingenstans. Och, de tycker de ser riktigt bra ut bägge två just nu.
Jag tänker så här, en seriös fråga också då. Halva serien är snart spelad och ni har ändå bara 5 poäng upp till liksom Europaplatserna. Hur högt vågar, kan och bör ni sikta liksom?
Ja, vi har väl inte sagt något speciellt mål så på någon placering specifikt som vi vill sikta på. Men så som matcherna har sett ut och känt så tycker jag ändå att om vi bygger på det vi har gjort nu så tror jag ändå vi kan hamna där uppe vid en sexa, femma kanske. Någonstans där. Och men som sagt, vi har inte snackat om någon speciell tabellplacering direkt. Men såklart man vill sikta så högt upp som möjligt och det tycker jag ändå vi har skäl till att göra.
Får jag slänga in en oseriös fråga då? Som ändå är seriös.
Kör.
Det gick ett rykte förr i tiden om att så här, matchens lirarepriset i Mjällby var annorlunda gentemot övriga lag i Allsvenskan. Det går ett rykte om att en spelare vid ett tillfälle fick en höna när han blev matchens lirare. Kan du bekräfta eller dementera den tesen?
Faktiskt inte, tyvärr. Det hade varit jävligt kul om jag hade kunnat göra det, men ingenting som jag har hört.
Någonting. Vad brukar ni få för någonting då, när ni blir matchens lirare borta i Mjällby?
Ja, vad är det? Det är väl någon sån här sponsorgrej. Det är väl lite olika grejer. Jag har inte blivit det någon gång i alla fall.
Så det är för dåligt.
Jag har sett någon komma med någon påse från någon sponsor eller så.
16 kilo kött.
Nej, men det hade, ja, Kan lite, du... lite roligt där med den hörnan, men det är inte helt omöjligt. Alltså.
Kan du försöka dra i några trådar så att även vi på bortastå får köpa silla toast från mig nu? Det kanske du kan lösa.
Ja, så ni får inte det? Alltså.
Nej. Vi får bara korv.
Ja, där får du faktiskt göra jobbet.
Ja, det är ju, ja, det får man väl kanske kolla upp.
Där är allmänheten.
Ja, det är ju en miss alltså.
Där är en allmänhet önskan till alla egentligen. Alltså där vill jag att förbundet trycker på alla liksom, föreningar. Jag tycker att det ska vara liksom en matkulinarisk resa när man besöker ett lag. Kommer man till
Göteborg... Du har inte varit på Friends eller?
kommer man till ett lag så ska man liksom kunna få då liksom maten baserad på deras hemort. Liksom. Åker upp till... Jag vill ha en tumbrerulle upp i Östersund. Kommer vi aldrig åka dit igen? Mm. Vill ha spettekaka nere i Malmö så man får liksom ta del av den lokala matkulturen. Det tycker jag hade varit ett trevligt tillslag till allsvenskan.
Jag håller med. Maten på arenan. Jag vet inte hur mycket koll ni har på det Noah-spelarna, men den är all...
Nej, men den sillavagnen har man sett faktiskt.
Har du ätit den själv eller?
Jag har inte smakat på en. Nej, faktiskt inte.
Nej.
Men man vet ju övrigt att det är ruskigt gott, så man får prova den ändå.
Måste ju fråga också, Josip Ladan berättade här om studenten som ni tog här, att ni går i samma klass som hans syrra och sådär. Hur var det?
Precis. Ja, det var riktigt kul. Alltså, det kom precis... vid uppehållet där med, så två dagar efter vi hade slutat träna så var det studenten. Så det var riktigt kul. Hela dagen och sen efteråt med att veta att det inte är någon mer skola. Man kan fokusera på fotbollen och slippa gå upp tidigt och åka till skolan på lediga dagar. Så det är riktigt skönt.
Körde du slipsen i pannan?
Nej, det gick aldrig så långt faktiskt.
Då kommer Jossi på de andra jävla journalistjävlarna och skriver i skandalrubrikerna.
Ja, exakt.
Har du någon gång i sommaren varit ute på, ni har väl Europas näst längsta gång- och cykelbro i Sölvesborg, va? Har du varit ute där något?
Så vad är det?
Hur fort kan han springa över den?
Jo, men den har man gått förbi många gånger och gått över. Den är fin, men jag har inte tänkt på att det är Europas största, men...
Näst längst.
Det kan ju stämma. Ja,
näst längst. Noga är det där.
Är det så kallad vitsyn du håller på med nu?
Hörru du, Noah, vi ska inte störa dig mer. Tusen tack för att vi fick snacka lite mer och lycka till här nu framöver.
Nej, det har inga problem. Detsamma.
Ha det bra. Tja.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va?
Mm.
Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit.
Mm.
Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kock Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Älskar honom.
Sanslöst låg tempo de håller borta i Listerlandet. Alltså.
Ja, men det är lugnt och det är piano och det är ingen stress. Och
hade
sådär.
Nej, ta 4 minuter i Sölvesborg.
Det är ju ingen högoddsare på att Josip Ladan avslöjar vart Noah Persson går när han lämnar Mjällby. Det är ju mässigt innan. Josip kanske till och med kommer agera agent åt Noah och de andra gubbarna där nere.
Men jag såg sån statistik inför förra matchen med Mjällby just att de borde ha släppt in var det 7 eller 8 mål mer än de har gjort. Vilken sanslös överprestation från antingen från överprestation från Brolin i mål då, eller liksom underprestation från alla de mött. Det får väl välja vad man vill att tro på. Men
bra med målvakter i Sölvesborg i allmänhet.
Ja. Men de har tydligen... Carl-Johan Eriksson.
Carl-Johan utan bindestreck.
Otroligt.
Men de har ju tagit mycket mer poäng än de skulle än så länge. Så man får väl hoppas att Brännan sätter sin nya offensiva taktik då, om det ska fortsätta funka.
Ja, men de var faktiskt bra mot Häcken. Alltså. Det ska de ha. Vi ska ringa upp Leo Bengtsson också. Han fick göra äntligen säsongens första mål här. Och Häcken är ju fan, det är, alltså, det är väl dags att ta dem på allvar nu, eller?
Nej.
Alltså, jag skojar bara. Klart vi inte ska göra det.
Leo Bengtsson är en av få spelare som faktiskt bor på Hisingen. Det ska man fan ge honom.
Ja, ni har en jävla hänga på det.
Men
där.
Det är för att ingen vill vara på Hisingen.
Alltså 80% av Göteborgs befolkning bor väl typ på Hisingen.
Du är ganska dåligt logistiskt bevandrad.
Lite krydd. Leo Bengtsson, vi pratar om vart du bor någonstans. Du behöver inte liksom hänga ut din adress här, men du bor på Hisingen i alla fall.
Det gör jag. Ja. Det är rätt.
Vi har IFK Göteborg-supporten Patrik med oss här som jävlas lite mer i Häcken och menar på att det är ingen som vill bo på Hisingen. Inte ens Häckenspelarna själva, de bosätter sig på andra ställen i Göteborg.
Du, fan vad du kryddar mitt hat här nu, så var det inte alls.
Det var det väl.
Jag satt Lea Bengtsson ska man hylla för att han är en av få som faktiskt bor på Hisingen.
Ja, men ja, fan. Han
är också enda Häckenspelaren som har fått vara med i mitt fantasylag så Häcken och skada sig. Helt vansinnig var jag på det.
Hörru du, det är lite halvdeppig stämning här i studion. Jag som AIK-are och Marcus Tapper som Norrköping-supporter och sådär. Patrik och Blåvitt har inte spelat än, men jag gissar att du mår väldigt bra efter 3 nya pinnar och målskytt.
Ja, det får man säga. Det sitter mycket att klaga på idag.
Vi har haft med det tidigare och pratat om just det där att poängen inte riktigt har kommit än och sådär, men det var kanske inte det Leo Bengtsson-målet igår, eller? Det var lite mer ett liksom, brunkarmål.
Ja, men det var jäkligt skönt faktiskt. Få stå på rätt plats och bara lägga in den. De målen är de finaste vi har faktiskt.
Ja, det faktiskt, ni skulle ha vunnit med 1-0 också, då hade det varit perfekt.
Ja, exakt.
Men matchen då, hörde du, vi har pratat med Noah Persson här i Mjällby och pratat lite grann om deras första halvlek som ju var jäkligt bra. Där hade ni det kämpigt. Vad sa Högmo och ni spelar i paus? Vad var det som gjorde att ni lyckades vända på det där?
Det var väl alltså det mesta. Vi var väl... De kom ut bra med Mjällby första halvlek och satte en jäkla press på oss och gick nästan lite man-man. Och vi vi var lite riktigt beredda på det. Och det slutade med att vi hade en lite, det blev lite mer panikartat och vi lämnade våran spelidé liksom. Så att det var mest det vi tryckte på i halvtid, att vi inte, att vi, att vi har liksom gått ifrån det vi har tränat på hela veckan och det vi har hållit på med hela säsongen. Så att vi, det var med att vi fick oss en liten genomkörare om att det inte var okej liksom, att vi ska gå tillbaka till det vi har gjort hela säsongen. Och ja, sen så gjorde vi ju två byten. Det kom in två nya fräscha ben också som hjälpte till och gjorde det väldigt bra. Så att, sen tycker jag att andra halvlek så spelade vi som Häcken igen.
Charlie, jag tänkte, hur skönt var det att få, nu var ju du en del av det såklart som en av två, men att få vinna när Jeremejeff inte är den som gör målet utan visa att ni är fler som kan steppa fram, för det har ju varit så mycket snack om att han har avgjort allt själv liksom, men nu visar ni ju faktiskt att vi kan ju vinna en jävligt tuff bortamatch mot Mjällby även om inte han gör 1+1 liksom.
Mm. Nej, men det är klart att det är skönt, det visar väl på bredden vi har i truppen. Jeremejeff har ju varit otrolig. Vi har gjort 13 mål. Och sen så går han mållös och gör jag och Ali mål så att vi vinner. Så att det är bara väldigt skönt. Och det, är en, ja, det ger en trygghet liksom till laget. Att flera kan steppa fram.
Vad tänker du kring det här om vi tjatar lite till kring det, din egen poängskörd och sådär, hur trygg är du i dig själv att det där kommer, nu fick du äntligen göra målet, men liksom, hur har det varit för din del att brottas med att poängen måste komma snart, även om ju Häcken vinner, det är ju alltid det viktigaste att laget tar 3 poäng och så vidare, men liksom, är det någonting du har lärt dig med åren, du är ju fortfarande ung men har ju ändå en jävla rutin trots åldern.
Ja, men så är det ju. Man har ju fått, jag hade ju tufft förra säsongen också. Då tog det väl lite hårdare, men man har ju lärt sig det. Den frågan har jag väl fått kanske mellan 15 till 20 gånger redan i år. Så att, ja, man har lärt sig det liksom, att det är bara, och så nu när det går så bra också, såklart givetvis mycket enklare. Men de matcherna vi har spelat, jag har liksom känt, det känns bra. Jag har liksom kommit till lägen och jag har haft en väldigt oflyt liksom. Det var mot Elfsborg, där var det stolpskott och det var passningar in och den ville tyvärr inte in. Men sen så fick jag in ett litet enklare mål igår, så att det var skönt. Så att det är bara att fortsätta jobba på. Det är så i fotbollskarriären. Det går upp och går ner. Så att det har man lärt sig.
Hur mycket tjatar du och övriga spelare på Alexander om att... Det snackas ju mycket om att han kommer lämna. Och det är ibland, det är nästan tongångarna som att han redan är förlorad för er. Trots att det inte är så många klubbar egentligen. Det är inte så många konkreta rykten som har sipprat ut åtminstone. Jag vet inte hur mycket du vet. Jag förstår att du inte vill säga någonting så. Men hur mycket snackar ni med honom att fan, nu får du vara kvar här hela vägen? Med tanke på det läget ni har, vad fan, ni är liksom snart guldfavoriter enligt mig i alla fall.
Ja, nej, men så är det ju. Det är väl klart att snacket går liksom i laget att man ska stanna. Men sen så har inte jag har ingen koll på så. Utan det är klart att jag, som alla andra, vill ha kvar honom. Men skulle det dyka upp för någonting som känns bättre för honom, så kommer jag att önska han all lycka liksom, så länge han mår bra och är nöjd. Men fan, det är klart att man ser han stanna liksom med oss nu när det går så bra och han själv har varit så bra.
Ni har ju en gruppchatt. Det har ni ju. En hemlig WhatsApp-chatt där ni sitter och hatar och berättar allting. Det vet man ju.
Den finns i alla lag, va?
Ja, ja. Jo, det är klart den gör.
Men när ni har det guldläget som ni ändå börjar sätta er i nu, hur mycket klarar man av att tänka bara nästa match-snacket som jag vet att du kommer svara? Och hur mycket börjar man ändå tänka vad fan vi kan gå för guld här på riktigt?
Nej, men det är alltså det snacket om att vi kan gå för guld, har väl inte riktigt varit där än liksom, eller är inte där nu heller, utan att vi fortfarande är ju där att vi tar matcherna, men vi vet ju hur bra vi är, så att det är klart att alla var och en för sig tänker liksom, om man kollar tabellen, att hur det ser ut och sånt, att man tänker på det, men det är inte så liksom, snacket är väl inte riktigt där än, det är ändå halva säsongen har inte ens gått än, så att det är mycket kvar att spela för, men det är klart att den finns liksom, den tanken, och man ser ju, men vi vet ju hur bra vi är och Så det är bara att vi fortsätter köra liksom.
Men du är inte nära att göra som Simon Tern gjorde i IFK Norrköping 2020 och komma med guldhatt efter 10 omgångar och sen sluta sexa då?
Nej, den är jag inte nära på att göra.
Okay.
Det ska bli intressant att följa er här under... Jag hävdar ju det. Jag har ju också, som många andra, liksom, avfärdat er och menat på att ni inte kommer hålla och sådär. Men jag börjar ju... Fan, man får ju revidera det där nu. Alltså, jag tycker att ni ser jävligt bra ut. Alltså, det är, vad är det? 28 pinnar. AIK på 25 är en match mer. Så att ni har ju... Ja, det är ett bra läge. Nu närmar vi oss halva serien spelad. Hur många frågor från... Liksom, jag förstår att ni internt kanske bara liksom, håller fötterna på jorden och sådär. Och högmodigt sitt för att ni ska göra det. Men jag gissar ju ändå att journalister ställer frågor. Och vi kommer hit och ställer frågor nu och sådär. Vad... Påverkas du någonting av det, eller är det bara liksom, det är någonting man får räkna med att media och folk utifrån frågar om det?
Nej, det är väl mer än så. Det är sånt man får räkna med. Det är klart att om man, som sagt, som du sa, halva säsongen är snart spelad och du leder allsvenskan med 3 poäng och en match mindre spelad, så är det klart att då kommer frågorna. Det är inte bara ni som ställer dem här, utan alla får ju dem överallt. Så det är sånt man får räkna med. Ja, det hör ju till liksom.
Var är du? Är du i glasskiosken på Flunsåsparken eller vad är du?
Nej, nu är jag i Slottsskogen. Jag har besökt från några vänner här från Stockholm. Så de går runt här i Slottsskogen och jag står här
och pratar med. Du och 6000 barn just nu.
Ja, det är de väldigt många här.
Är de imponerade eller är dina Stockholmspolare av Slottsskogen?
Ja, jag vet inte. De sa att det var ganska mysigt här. De sa att det inte fanns så här mysiga ställen i Stockholm. Så att, jag vet inte riktigt var de har varit i Stockholm. Men,
Nej, den här jävla Göteborgsromantiken som finns bland stockholmare måste upphöra. Varför kollar du på mig sådär? Ja.
Du är med på västkusten.
Nu börjar han tjafsa igen. Hör du, Leo, tusen tack för att du fick snacka. Och grattis igen till både mål och poäng.
Tack så mycket. Ta hand om er.
Ja, men nu vill jag vara tydlig. Göteborgs skärgård, en sak. Göteborg som stad, en helt annan.
Den ligger ju vid skärgården.
Ja, men ändå...
Det, alltså, det vatten du ser där är en del av skärgården. Eller
ja,
hur, Kalle? Det?
Ja, jag tycker ändå att vi ska...
Det är två mot en här inne.
Vi ska skilja från den här grejen.
Marcus Tapper har aldrig varit nykter i Göteborg, så han vet inte.
Jag har fan
det har jag inte. Måste återkoppla till det här med Norling. Som jag sa att... Jag tror att jag sa att Norling skulle vinna guld med Peking. Det gjorde jag, kan jag säga. Smattrade till här utav bara helvete i mina Twitter-mentions. Då har jag alltså citerat när ni presenterade Norling. 23 december 2020. Norling kommer vinna guld med Peking.
Ja.
Många som gör sig lustiga.
Jag fick en Norling-panik nu när det var någon som lade ut så här: vem tycker ni ska ta över? Poja, Olof Mellberg, Axén eller Fredrik Ljungberg? Då känner jag, nu lägger vi ner den här. Just det, nu ska de här diskussionerna komma igång.
Men grejen är att det känns som att reaktionerna från Norrköpings håll har uteblivit helt totalt. Jag hade tänkt, när jag kom idag så hade jag tänkt att hålla en quiz med er. Eftersom bägge två hade en helg som var sådär. Så tänkte jag så här,
min helg var ju kanon. Men
så här, med resultatmässigt. Och då tänkte jag att ni skulle så här, få svara på en quiz där man kollade reaktionerna från varje lags sluttweet. Och så skulle ni gissa vilket lag supportrar har skrivit det här.
Ja,
så lägger ju då Norrköping upp då att vi är kryss i Degerfors liksom. Ja. Noll svar!
Men det är för fan ingen som var vid liv då.
Om vi vinner med 3-0 så kommer det ändå vara 100 svar som förklarar att de är helt värdelösa i IFK Göteborg. Gnagets sida var ju också bara 25 sidor långt svar. Där det var extremt tudelat. Och där det mest blev internbox. Vilket det i och för sig alltid blir i Gnaget.
Ja, men vad fan vi... Jag sa ju som jag sa, det var ingen som var förvånad. Det var väl ingen som trodde att vi skulle vinna borta mot Degerfors.
Men alla Norrköpingsreaktioner nu, är det bara folk som inte håller på Norrköping?
Nej, Norrköpingsreaktionerna nu är mer... Det har varit fint att ha Rickard. Synd att det inte funkar. Jag gillar Rickard. Hej då. Typ. Det är såna ungefär som jag reagerade här inne, tror jag.
Skicklig,
men vi är lite lugnare än er.
Sanslöst trötta.
Ja. Ska vi släppa helgen som var eller kolla mot kvällen?
Äntligen. Tycker jag. Ja. Äntligen!
Nu jävlar ska du få airtime här, Patrik. Du var inne på det lite grann, men det är jävla liksom bröstet utåt. Och ja. Vi sitter ju ofta här och är lite elaka mot er. Eller vi och vi. Jag och Svanemar är väl de framförallt som snackar mycket skit om Blåvitt och tycker att ni är dåliga och så vidare.
Hotet. Men nu, ständiga hotet.
Men nu får man väl ändå säga att fan... alltså, poängmässigt, tabellmässigt, särskilt vid ett bra resultat ikväll.
Yes. Nej, men det är det jag har sagt. Vi reviderar ju semesterplanerna nu.
Ja.
Jag har ju liksom lovat familjen Grekland nästa gång. Fuck det. Det är Färöarna som gäller.
Ja.
Alltså hela vägen all in.
Ja.
Vi går ju för att liksom komma i kapp här nu. Vi är ju så otroligt tacksamma att samtliga lag, bortsett från BK Häcken, har underpresterat det årets allsvenska. Det är ju oss ett jävligt bra utgångsläge just nu. Sen kommer Häcken inte lösa detta. Jag vet att man sa exakt samma sak kring Norrköping den perioden. Men det är en helt annan sak. I Norrköping finns det liksom en kultur. I Häcken har de fan en identitetskris. De har, liksom, de har bytt identitet 3 gånger på 5 år. Först skulle man vara hiphoplaget. Sen skulle man vara hårdrockslaget. Och nu så är man slagelaget. Med Ida Redig och hela jävla slanten. Så de har liksom inte någon sorts kultur i föreningen. Och kommer börja dala. Så är det bara.
Har de inte hissingen kulturen? Har de väl jobbat hårt på i flera år nu?
Försökt.
Ja.
Ja.
Men menar, det är inte från Göteborg, vi är från Hisingen.
Men då kontrade vi med det och sa se Hisingens mest populära förening möta BK Häcken.
Ah, just det var ju snyggt såklart.
Alltså jag vet inte, både du och Jocke, ni lyckas alltid komma in på BK Häcken som ingen göteborgare bryr sig om. De är så jävla ointressanta. Det är Göteborgs BP, det är skitgäng, man pissar på dem. Alltså det är ingen som bryr sig.
Vi ska skicka er.
Jag frågar här, hur kommer det gå mot Bajen ikväll? Då kommer det jävla
vi har precis pratat med Leo Bengtsson här borta.
Ja,
det blev så.
Nej, men, Oskar Willemsson är inte med idag, såg jag.
Nej,
han
besöker annan klubb.
Besöker Darmstadt istället.
Sicket,
vad händer där?
Nej, men det är ju... Det är ingen som lyssnar nu, va?
Nej,
det är Sveriges lataste anfallare. Liksom. Jag tror inte att det blir liksom inte den här drömmen som man hade kring honom. Han har inte haft det suget. Den typen av liksom förväntan man hade på Oscar har inte alls infriats. Man trodde att han skulle liksom få sin explosion här nu under våren. Vi har varit inne på det, att han skulle sålts redan i vintras. Varje jävla minut han gjorde i Göteborg under våren så dalade han marknadsvärde. Oavsett om laget i övrigt underpresterar och hela den här biten. Jag tror inte att vi får mer än 10 mil. Oskar. Och det var ju liksom, liksom 50 miljoner.
Det är väl ändå också bra.
Sen är det alltid så skönt. Det är alltid några blåvita sköna jävla som där bara William Svedberg fick de 50 miljoner för. Då ska vi ha samma för Oskar. Ja, precis. Exakt samma spelare. Exakt samma spelare.
Ja, de är lika bra ungefär.
Så att det blir nog tack och adjö för Oskar här. Tog ju också ett jävligt märkligt gult kort. Sirius borta, vilket irriterade mig enormt när han blev inbytt då i 93 och tog det i 98. Eller om det var 83 till 88, det spelar ingen roll, men sista minuten där liksom. Och vart ju då avstängd lägligt nog då matchen efter. Och nu inte med.
Men är det inte märkligt med honom att, alltså så här, jag har ju aldrig riktigt sett hans talang, eller så här, det är en okej spelare. En helt okej allsvensk spelare. Inget wow, absolut inget såhär, när det snackades om, jag vet inte om det någonsin gjordes det, men lite sådär, 30 miljoner, då var jag så här, får ni
det? Men det var ju då.
Ja, exakt.
Då var det det.
Då var man ju såhär, sälj, ta pengarna och spring. Spring snabbare än Noah Persson. För att, den summan är ju otrolig för vad han faktiskt har presterat. Sen återigen, det pratar vi om jättemycket här, att man klubbar värvar på liksom potential.
Du köper alltid på spekulation från allsvenskan.
Exakt, men lite så.
Ska du värva från allsvenskan, ska han antingen vara 18 eller 27. Alltså det är ju däremellan någonstans. Eller egentligen ännu senare, för att spelare pikar ofta vid den åldern någonstans. Men får du in en spelare, om du värvar in en spelare som är 23, då är det alltid så här, men han ska växa hos oss. Du får aldrig en färdig spelare där. Och i Oscars fall, jag menar, Oscars väg har varit utstakad från dag ett liksom. Han är först då, han har ju inte haft det svårt i livet. Det är liksom tätaste killen i bygden.
Vart är han ifrån?
Åsa.
Okay.
Bor i en fet villa nere vid havet.
Ja.
Vad heter
det?
Det
är som du och Jocke.
Nästa. Och sen så har du då liksom lång, snygg, ser ut som Bengt Dahlberg i Skilda världar. Men det var bara en sån sak liksom. Alltid varit coola killen, kommer sen upp och är också dessutom duktig på fotboll. Då är man ju kingen på skolgården.
Har han mobbat folk? Har han mobbat folk?
Men sen så liksom kommer han upp då i akademiåldern. Och då tänker man så här, men ska han hamna i Gais? Ska han hamna i ÖIS? Ska han hamna i vad är han kommer hamna? Nej, men pappa Willemsson känner att nej, vi skapar en egen akademi. Så vad vi gör är att vi skapar en helt egen akademi, handplockar de absolut bästa talangerna som finns i hela Göteborgsområdet och det som fyller på då från förorterna. Vi flyger in en jävla tränare från Spanien som sen får sitta och ta hand om enskilt den här jävla årskullen innan de kommer upp i U17-lagen och då slussas vidare liksom. Vi har två gubbar därifrån och spelar NHL idag. Sen så har vi två spelare där som spelar Allsvenskan och en som är ÖIS som jag minns rätt, från samma kull. Så där har man gjort en satsning. Och det jag vill komma med till det med är att Oscars så här, väg Och resa har ju varit planerad sen start. Liksom, mm. Samma sekund som man sett sin krita på IFK Göteborgs A-lagskontraktet, så är det liksom en språngbräda ut i den vida världen. Det är bara en mellanstation och det har varit utsakat från dag ett. Nu har det helt plötsligt blivit jobbigt för Oskar. Nu kan han inte bara springa in bollarna hur som helst. Liksom, nu gör han inte precis och har det sån lekstuga i allsvenskan. Då blir det kämpigare. Och då går man från Slavia Prag som sen skiter i det och kanske hamnar i den tyska andra ligan. Och då är frågan så här, ja, ska han vara kvar? Ska han inte vara kvar? Ska jag vara helt ärlig? Jag tror att klubben tar de pengarna de får för dem.
Mm. Alltså, jag skulle säga att det fortfarande är, får ni 15 så spring med det.
Ja, men det får vi inte. Nej, vi får inga 15. Vi får inga 15.
Men även får ni 10 så spring med det.
Ja. Alltså det var ju det jag tror.
Ja, men helt ärligt.
Ja. Och, men då hamnar man också i det här läget, så att då blir det så här, fan också, vi skulle ju inte hamna i det här läget igen. IFK Göteborg ska göra ett plus minus noll resultat, vilket gör att vi inte tvingas sälja spelare för att liksom överleva. För innan har vi fått sälja spelare och köpande klubbar har vetat om det och därmed kunnat ge skambud för att de vet att vi måste ta det. Nu ska vi kunna gå plus minus noll på driften och ska inte behöva sälja spelare. Men jag tror att man inte säljer för att tjäna pengar här. Jag tror att man säljer för att bli av med. Och det är en jävla stor skillnad.
Mm. Men tror du att han också känner, det låter som att du är inne på det, att för det jag reagerar på lite grann är att utifrån sett, och liksom jag läser tidningarna och typ lite sådär vad ni skriver, så känns det som att jävlar vad bråttom han har iväg. Varför chillar han inte lite, se till att komma tillbaka ändå till den formen han hade förra hösten, när han ändå var ganska bra, liksom strumpade in ett par mål och liksom allt det där. Varför har han så bråttom iväg? Men tror du att han känner lite, alltså såhär, det skulle han ju aldrig erkänna själv, men att han känner lite att fan, hur fick jag de här summorna kring mig? Jag är inte så här bra, jag får bara ta, nu är det bara att ta chansen.
Men det är återigen,
han är ju tillbaka i allsvenskan om 2 år, om han lämnar nu.
Kanske.
100%.
Norska ligan. Men då är vi återigen tillbaka till det här på att de köper på spekulation. Måste skeppa fort. Det är det värsta. Jag har jämt, journalister och folk säger det så här, att han borde sätta sig ett år till i allsvenskan. Blir en riktigt bra spelare så kan det bli bättre. Nej! Han skulle varit såld i vintras. Helst förra sommaren. Säljer han i samma fönster han signar bara. Tjoff iväg. Det är spekulationen du säljer på. Liksom. Det är samma. Ta när vi sålde David Moberg Karlsson. Hade en grej. Vad var det?
Bra vänsterfot.
Speed! Ja, speed. Sen var vänsterfotar också. Det var därför det blev liksom 20 exakt. I Sunderland.
Dubbelusten!
De bara, helvete! Jo, men du försvann i Sunderland. Ja. Så det är det jag menar. Så länge du inte hittar liksom flera stycken tydliga uspar i en spelare som faktiskt också går in och dominerar. Som typ Svedberg. Då blir det inte de summorna. Och då är det bara skepp. Om det nu ska skeppas.
Ser man tydligt Willemsson göra 5+6 för Olof Mellbergs IFK Norrköping om 2 år?
Ja, alltså, nej, men på riktigt, han är ju tillbaka allsvenskan om 2 år. Ja, alltså 100%. Men hur mycket, eller har du liksom haft den här känslan kring Willemsson länge? Eller hur mycket har du eller andra göteborgare påverkats av att nu, som du var inne på, Norlin har gått in och visat sig vara bra? Och kanske passa ihop med Marcus Berg ännu bättre än vad Willensson gjorde.
Nej, men så är det. Och Norlin hade ju ett jävla pissår första delen. Men det tar också till tid. Alltså det är en jäkla skillnad på att anpassa sig för att spela i ett lag som Varberg. Eller ta Alamari för den delen som kom från Halmstad. Det är lätt att vara dominant i ett lag där kraven inte finns på dig. Norrköping. Men när du helt plötsligt då kommer upp i ett lag som IFK Göteborg där du har en jävla massa publik, en massa tryck och en massa förväntningar, lite som Leo och vara i AIK, då blir det en helt annan sak. Och hur många gånger har vi inte sett spelare värvas in från andra lag som man är helt övertygad om ska vara helt dominanta men som inte får det att funka. Det tar något år för att komma in i det där, men sen kan man få utväxling på dem. Och just Gustav Norlin är ett sånt praktexempel. Sanslöst bra i Varberg, piss i Blåvitt i början och nu liksom en bra spelare. Det bästa med Gustav Norlin är också att han är helt usplös. Han är inte bra på någonting.
Det finns ju många sådana spelare i Allsvenskan. Alltså Gustav Ludvigsson är ju en sån. Han är ju seriens bästa, sämsta spelare. Han är en usel fotbollsspelare, men han är så jävla bra ändå.
Gustav Ludvigsson är en sån spelare som jag hatar att han inte gick i Göteborgsvägen. Det är helt osannolikt. Hur fan kan man ens gå via Sävedalen och sen vara så pass bra och inte hamna i Göteborg? Det är ett underbetyg till oss.
Ja, det är det faktiskt. Alltså där ni har ju verkligen, i och med att ni har liksom den hierarkin i er stad, att ni är så pass överlägsna rent liksom storleksmässigt och allt sånt, och att ni ska inte missa en spelare. Nej. Tycker man. Sen kommer ni såklart göra det. Men jag förstår ju att
det blir ju en kamp mot Häcken. Där handlar det också ofta om vilken typ av spelare man ska värva. Liksom, sådär.
Och hur spelaren är.
Ja, men för där kan vi vara lite olika. Men jag menar Gustav Ludvigsson, han är ju liksom, det är bara släppa ner han i Stares anfall. Ja.
Men har ni inte också de senaste åren missat de ni har haft? Att folk har försvunnit halvgratis till Danmark och sådär. Att det varit ett mycket missa nu, eller?
Jag vet, jag kollar på statistik om spelare som man missat eller kanske inte gett kontrakt. Vilka som faktiskt har flugit efteråt. Alltså flugit ordentligt liksom. Kan du nämna någon?
Nej, men jag tänker att de fortfarande är 18-19. Vad heter de? Vixt? Wikström och de här, eller hette han?
Wikström, ja. Ja, han drog i korsbandet, sen så var det en Brönnby-historia och så där, men det har ju liksom inte...
Men för jag tänker, vad tag det kändes som att många 18-19-åringar försvann från Göteborg.
Men du hade ju typ Nygren.
Men ingen har lossnat
riktigt. Nygren, frysboxen i Belgien liksom.
Man trodde väl att Amina Fan var en sån när han liksom...
Vilken jävla dalande karriärskurva Amina Fan har haft.
Ja,
sicket fall. Och nu står han och ringer den jävla ringklockan, han drar in en order någonstans.
Liksom. Åkte bil med en AIK-supporter från Helsingborg till Göteborg när vi hade Helsingborg borta. Som jobbar med honom.
Okay.
En jävla toppenkille tydligen. Ja.
Amina Fan.
Och då sa jag, fan vad oväntat. Den känslan fick inte jag när man hade AIK. Det kändes som världens oskönaste stubbe.
När vi hade Amina Fan med i BB-podd så frågade vi vad han gillar att titta på tv. Helt grav allvarligt svarade han Bamse.
Otroligt.
Ja, det är ju
var han barn eller?
Det är inte då i alla fall. Men det är så här, nej, men då tänker jag på annat liksom. Och helt, alltså det var inget skämt. Oj. Liksom. Så det är en speciell karaktär.
Ja, det får man säga.
Han kom hem en lördagkväll och slog på Bamse.
Ja, ja, det är starkt.
Ett stort glas mjölk, tack.
Mjölk.
Ja. En jävla dåre.
Ja. Men om vi ska återgå lite då till kvällen, fokus på kvällen och sådär. Bayern får man väl ändå säga, det är minikris nu ju, i Bayern.
Säger du att titta på tapper.
Ja, exakt. Ja,
men det är för att de har vunnit en av de senaste 8, och vilka är det emot? IFK Norrköping.
3-0 va?
Ja. Men de har en potta va?
Ja, jag tror det.
Tror jag. Ja. Och någon slags minikris. Ja. Men tror du verkligen att ni kommer vara så framåtlutade?
Ja, men vi är svinbra mot dåliga motstånd och därför kommer vi vinna mot Bayern.
Ja, men vad tror du då? Om du får
jag att vi, jo, men det som är den stora faran när man går ut på Tele2 Arena är att man ställer sig för långt bak och backar hem. Mm. För då, vi får inte låta Bayern föra spelet. Jag tror inte vi kommer göra det då, och vi kommer ha en
alltså, Bayern kommer ju föra spelet.
Ja. Ja, men vi kommer försöka undvika så att de inte får göra det, för vi vet att det kommer vara deras gameplan.
Mm.
Och får vi då liksom vårt anfall arbeta högt upp, att vi börjar redan där, så ska vi försöka göra ett skifte på det. Jag tror att vi kommer försöka skälla boll tidigt som fan och göra en enorm påtryckning första 20. För att sen, om vi får utdelning på det, vilket absolut inte kommer hända, men om vi får det, kommer vi stänga bussen det grövsta då sett. Då kommer det vara den tråkigaste sista 70 minuterna i ditt liv.
Det kommer det säkert vara. Och Starer är ju en tränare som också, vi pratade om det inför Mjällby, eller AIK Mjällby, att Brännan, man vet ju hur mycket Brännan har tryckt på att de som sitter och kollar här ska vi använda oss av. Mm. Man vet ju också att Stare kommer ju också, det kommer ju vara en del av era matchplan. Ju. Att Bayern med de tuffa resultaten, derbytorsk senast, lite frustration internt i laget, supportrarna kommer ju såklart, är det piss första 25?
Jag lovar att han har gjort en powerpoint på Hammarbys misär som han drar en kvart innan matchstart.
Ja, men säkert.
Han är så petig. Micke Stare har alltså genomgång med bollkallarna varje gång. Som vi har match på gamla... Vad sa han till dig?
Han sa att han kom in varje match 2009, guldåret. Mm. Gick fram, hälsade på alla, tog i hand och liksom sa hej Mikael, huvudtränare och fotboll. Och sen sa han, ja, laddade, bla bla bla. Och sen så körde, han började med en liten taktisk genomgång. Idag möter vi Halmstad bollklubb. De har en högerback som är rätt... Han är lite skakig, så där kommer vi trycka ganska hårt. Liksom lite så. Så att vi skulle så här, det här kommer vi kunna förvänta oss. Och sen så var det alltid tydligt att ni är en del av matchen. Ni ska vara bra. Din prestation räknas. Du ska vara bra åt båda hållen. Men du kan alltid vara lite bättre åt AIK. Alltid lite bättre åt AIK. Och sen så kör vi boys. Och så gick han. Innan varje match. Otroligt.
Väldigt mycket större.
Gåsur du har. August 14 år. Alltså.
Ja, men jag fattar det. Och det är också så här. Det är en jävla schysst kravställande att ställa på en 11-åring. Mm. Men han får ju fin utdelning på det. Vi hade ju här mot Djurgården nu hemma senast 2-2-matchen. Då är det en unge som, jag tror det är Magne Eriksson, ska slå en hörna liksom. Bollkallen kastar bollen bakom ryggen och ger han fingret.
Mm.
Det tycker jag är starkt ledarskap.
Faktiskt.
Då har man nått hela vägen
det där.
Fram. Liksom.
Där, vet du vad det där också är? Lite kontinentalt. Man ser ju det där klipp på liksom så här, kids bollkallar som skickar iväg bollar och ger fuck you till motståndarna. Så här.
Bara Uber och dubbelfacken från en bollkalle mot Magnus Eriksson.
Jag såg någon på tal om det, nu är det sidospår här. Men jag tror det måste ha varit brittiska öarna, någon så här League One. Då är det liksom gästerna jagar kvittering eller någonting. Och han ska få bollen fort och bollkallen bara tar den bakom ryggen. Och han bara så, vad fan gör? Och så skickar han iväg den. Och då lackar ju spelaren och ger bollkallen en liten putt.
Lilla knuffen.
Ja, och så kommer det ju vakter och då står ju den här lilla kävungen britten och bara så här. Kör den här mot honom. Och bara så, fuck off! Alltså,
det är sanslöst roligt.
Ja, en av få gånger älskar brittiska öarna. Det är när man ser sådana klipp. Alltså. Men det var Marcus Berg då, tillbaka ju.
Yes.
Förra matchen, två mål direkt och sådär.
Marcus Berg jobbar mycket med att inte träna. Han spelar bara match.
Helt rätt.
Så pass bra.
Helt
så pass bra. Det är som i division 4 när man får någon från tvåan. Liksom. Han spelar bara match.
Men vad säger de om hans liksom, betydelsen av honom? Går det, liksom, går det ens att prata om hur viktig han är? Och liksom, det är ju...
Alltså det var väldigt värdefullt för oss att se att vi kunde vinna en match utan Marcus Berg på plan också. Mm. Att vi kunde göra det inom hårt jävla arbete. Vilket någonstans är liksom hela Blåvitts filosofi. Vi kastar ju allt som har med statistik och sån skit i papperskorgen just nu och jobbar banla enligt så här, den hårda arbetslinjedevisen. Vilket man själv kan bli lite skraj över. För jag vet många på jobbet som är piss men som jobbar hårt. Så att det är liksom den strategin som vi har haft här nu. Men med Marcus Berg in i laget får vi också ytterligare en dimension. Liksom vi får en smart droppande forward som kan fördela ut och göra det bra. Och är ju också spelaren som kan avgöra på helt egen hand.
Vad tänker du kring, eller så här, supportermässigt, det jag är lite intresserad av. Jag tycker alltid att det är kul när man pratar med ja, men folk som håller på lag som inte är från Stockholm. Hur liksom, rivalitetsmässigt, för mig är ju, känner jag att AIK är det stora för er. I Stockholm.
Det känner du.
Det känner jag. Ja. Och det tror jag att jag gör rätt i.
BP håller vi ganska högt.
Men vad är känslan kring Bayern då? Som liksom, alltså, du som supporter.
Ja, men grejen att jag är ju för gammal också. Så Bayern har ju inte varit med så länge. I vända två här nu. Liksom. De kom ju upp först, var det 2015? 14 sköt Kennedy de upp.
Ja, 14.
Var det kval Jönköping va?
Nej, direktplats va? Vann med typ 5-0.
Ja, men var det sista matchen mot Jönköping? Jag vet att Jönköping var inblandad.
Nu får jag 1500.
Nu får jag 1500 bajare mot mig. Fan vad okunnig du är. Ja. Sitter du där?
Nämn inte Kennedy, du har fel.
Nej. Jävlar vad jag hetsade bajare igår. För att jag såg på Forza-appen så hade de lagt Diaz som anfallare om misstag. Ja, och då skrev jag så här, nu är vänsterbacken tydligen anfallare också. Det gick de igång på. Så in i helvete. Hur fan kan du gå på det? Sitter du och läser en app? Exakt med den dialekten pratar de om.
Ja, exakt. Nej, men vad är känslan kring bara, liksom, har ni någonting? Jag försökte komma på något så här. Har vi något gammalt kurr? Har vi någonting? Det var nog bengaltennis på gamla Ulle för några år sedan.
Ja, det var olyckligt inte. Som fan. Det var ju då det började liksom.
Men vad känner du då kring Hammarby då, liksom? Som göteborgare, som blåvitt?
Ja, men det är ju alltid roligt att möta storstäderna. Så är det liksom. Och Bayern har ju också blivit, de har etablerat sig ganska snabbt och blivit ett stabilt lag i Allsvenskan. Det får man ändå ge dem sett till vad det har varit. Men det kommer ju aldrig vara som att möta Djurgården eller AIK. Så är det ju. Men det finns ju också en personlig historik där. Kollar man historiskt så är det ju, Gnaget, Malmö, Blåvitt. Det är ju de tre som är de stora starka där.
Mm, finns ett lag som har fler SM-guld än Gnaget, men det kan vi släppa skit.
Vi släpper det. Men i övrigt så är väl Bayern, de är med som en sån god match som man har varje år. Mm. Men det är ju en match som man, om det är gött väder hemma och man är på semester, så är det ju inte den matchen man ser till att boka om flyget för, så att säga.
Som du har gjort nu, med andra ord. Om vi kollar på tabellen då. Ni ligger åtta och det är ju vad det är.
Yes.
Men seger idag, då är ni förmodligen femma.
Inte bara förmodligen. Det är väl det.
Ja, det beror väl i... Nej, det gör det inte. Ni är femma om ni vinner.
Yes.
Exakt. Djurgården kan inte gå förbi. Vad känner du kring liksom, säsongen? För det har ju varit så jävla uppdelat. Ni inledde så otroligt starkt, åtminstone resultatmässigt. För att sen gå in i en väldigt liksom, tung period innan sommaren och sådär. Tycker du liksom att... Har det varit en godkänd första halva ändå? Vad är betyget? Jag tycker det är svårt.
Men så här, liksom... Om man vinner hälften av matcherna. Så vinner man ju 15 matcher på säsong.
Mm.
Och det bör ju ta någonstans i något typ av toppskikt liksom. Mm. Nu har vi ju vunnit hälften av matcherna. Nej, men du bör ju
femma, sexa kommer du på 45.
Ja, kanske liksom. Fyra om du har lite tur. Och så vinner något annat lag cupen och så får du åka på semester till Färöarna. Det är dunder liksom.
Eller till ett två som vi.
Nej, men så att, och någonstans vad vi har varit, måste komma ihåg var vi kommer ifrån liksom, i Göteborg just nu. Vi har haft liksom, en riktigt röten period sedan 2018 när vi skulle gå in i det nya projektet. Om vi skulle landa femma i år så är det ett kliv framåt. Sen är inte jag nöjd med det, för det är man ju aldrig som supporter. Man vill ju alltid liksom bara växa och ta sig tillbaka till toppen direkt. Liksom. Men ska man se på första delen här, sett hur det har varit. Jag skulle gärna haft kanske någon trea till. Men kollar vi sen på hur tabellen ser ut just nu. Så upp till andra plats så är det ju inte långt för fan något lag.
Nej.
Vad har du i Norrköping? Vad har ni upp egentligen i teorin? Liksom?
Det är ju kort för... Men det är ju inte...
8 poäng upp till Malmö och Djurgården har ni.
Ja, men alltså, kolla vinst... Alltså nu Djurgården har ju någon slags form. Men vad har AIK, Malmö, Bayern, Kalmar, Elfsborg?
Häcken har ju form ändå.
Jo, men jag menar under Häcken är det ju kanske bara Djurgården som har en okej form. Mm. Och ni då? Alltså Göteborg.
Mm.
Annars menar jag att det är ju dåligt. Vad har AIK? En vinst på senaste 6 typ.
Ja, något sånt.
Jag tror vi ligger där någonstans och skvalpar också.
Mm.
Bayern har en på senaste 8. Kalmar har väl kryssat 3-4 av senaste 6 typ. Alltså det är ju inte som att det är bra form på typ någon där uppe förutom Djurgården. Alltså,
ja, det är ju den här jävla serien. Alltså, det är ju,
men vilken lag som helst som än tar 4 raka vinster nu kommer ju vara med i toppen.
Ja, exakt. Liksom. Och man lär sig aldrig av det heller. Ändå sitter vi här och alla andra jävla tomtar där ute och dras växlar efter 8 omgångar och nu är säsongen körd eller nu är de borta. Nu har de, alltså, man lär ju sig aldrig heller. Nej. Och jag har gjort det nu igen. Alltså, så här, det är ju så den här serien funkar. Och sen så är det också en effekt av i alla fall i år och även förra året att när ändå Malmö FF liksom, som är så överlägsna som de ändå är, presterar som de gör för andra året i rad nu på ett mänskligt plan med allsvenska måttmätt, så är ju den här serien vidöppen fan alltid till omgång 28. Alltså, men ändå tycker man att nu är de borta och nu är det laget kris och sådär. Men det går ju så jävla fort. Det känns ju som att IFK Göteborg kommer ju liksom leva på sin start till omgång 27. Alltså, ni kommer vinna omgång 26 och 27. Då kommer man så här, fan den där starten där med 4 raka eller vad det var.
3.
Ja, 3 raka. Det har bäddat för att nu är ni med igen liksom.
Men det är ju så det är. Det är bara att gilla läget. Och den här ligan kommer ju vara jämn. Alltså, så länge som ligan och premissen är som det är så kommer den vara så pass jämn. Jag tycker det är intressant för att man har alltid en så stor förväntan på liksom vad ens lag ska vara i allsvenskan. Man har enormt hög kravbild. Jag menar, ni har det och sitter med så här, och vi borde få bättre, vi borde få den och det här borde hända och så här, och det här är för dåligt liksom. Kollar man liksom typ så här, ta Värnamo, ta Sirius, ta Varberg, ta Degerfors. Alla de omsätter liksom mindre än Ica Supermarket Fältöversen gör här borta tillsammans. Så frågan måste man ställa sig, vad är det för kravbild vi ska ha liksom på våra lag egentligen? Och när vi då ligger på en så pass låg nivå så blir det också serien så pass jämn. Vi har ett lag som kan dra iväg. I övrigt så kommer det alltid vara samma jävla ankdam som går ut med samma jävla människor. Och vi får bara acceptera att det är så. Men det är också älskvärt.
Men det är också en sån säsong ni verkligen kan dra nytta av det med det vi pratade om förut i åtanke. Jag menar, när det går så svagt för alla lag och ni ändå har en Marcus Berg som kommer gå in på 15-16. Så länge det är hyfsat stabilt där runt om så kan man komma topp 5 på bara det. Det räcker rätt långt.
Det är alltså. Så.
Men sorgligt det.
eller fint.
Man följer ett lag liksom med så jävla mycket kärlek och så är det så här, det är enskilda små sekvenser som avgör allting. Liksom, och alla är bara pissdåliga.
Ja.
Fatta att ta liksom ett styrelsejobb i valfri klubb i Allsvenskan. Det är ett självmordsuppdrag.
Ja. Ni måste väl, eller, har ni fått frågan någon gång?
Kan hänt.
Misstänkte det.
Säger ingenting.
Nej. Men vad känner du i övrigt då kring Blåvitt och kring Stare och sådär? Med tanke på det att så här, ni har fått skit emellanåt med all rätt och det har sett dåligt ut i perioder, det har sett bra ut i perioder. Nu, resultatmässigt, ser det ganska bra ut ändå, får man
fan
säga.
Fan vad Stare hanterar medgång bra, tycker jag. Inte alls bröstet ut, går runt och liksom bara kör den kaxiga stilen och bara bitchlappar allihop liksom.
Ja, men exakt. Nej, men vad tänker du kring liksom... För att så här, jag menar ju ändå att jag tycker att Blåvitt, eller att prestationerna är fortfarande sämre än vad de borde kunna vara.
Ja.
Sen är resultaten så här, nu pratar vi mycket spekulation och nu både du och jag blir också bli så jävla övertygad om att ni fan vinner ikväll.
Vi vinner ikväll.
Förlorar ni idag, då är ni kvar på 8:e plats och det är ju piss. Alltså rent bara konkret svart på vitt tabellen att ligga 8. Men så här, vad känner du ändå att ni är på rätt väg? För att jag vill ju ändå mena att jag tror kanske inte att Stare är rätt man för att ta Blåvitt tillbaka till toppen.
Problemet är att ingen är rätt man i praktiskt taget i något lag.
Man blir rätt man när man...
Men, så här, jag tycker generellt det är så här, det är samma sak när vi får Håkan Mild som klubbdirektör. Kanongubbe, gammal legend så här, i Göteborg hela biten. Men han är ju egentligen inte rätt man. Han är inte rätt man att både så här, driva den sportsliga delen, men också vara liksom en representant i företagsvärlden med alla värdegrundsbitar och hela den här biten. Så du får aldrig liksom den nivån du borde ha, för den dagen den personen kommer in i klubben så försvinner han vidare ut på ett gött utlandsäventyr någonstans eller hamnar i något jävla landslag U17, 19, 18, 15.
Jag viskar med Kalle.
Där får man jobba med det man har här och nu hela tiden, och det här är ju bara så här, det är bara rulla på hela tiden. Känslan är att vi kan säkert få ut något jättebra hårt arbetande med Stare, men jag tror inte att det är någonting som håller över säsonger. Och är det så, är vi inte med nästa år och slåss i den absoluta toppen, då tror jag att det är över för Stare.
Ja, exakt. För det måste ju ändå vara kravbilden. För att, som du säger, man ska ju liksom vara lika delar ödmjuk som blåvitt, mm. tycker jag ändå, med tanke på att det bara kollar jag senaste nästan 10 år nu. Mm. Det är tufft. Mm. Men ni är fortfarande IFK Göteborg. Ni ska fortfarande vara topp 4 i Sverige. Alltså så. Annars underpresterar ni ju som klubb liksom så, utan att hänga en enskild liksom årgång eller en tränare, utan mm. ni som klubb ska ju vara topp 4 i Sverige. Så är det ju. Vad känner du är liksom en i år då, med tanke på vart ni ligger nu, med tanke på hur spelarmaterialet är, vi har snart spelat halva säsongen, vad är liksom en godkänd placering då? Placeringen, ja, jag vet,
det är, nej, men vi säger, vi säger då 5:a, för då har vi tagit så här, kraftiga kliv framåt,
ja.
Liksom.
Ja, men kommer ni 5:a, 6:a med bra häng uppåt, då är det ju, det är ju ett trendbrott.
Ja, liksom. Precis. Ja, är vi tajt med,
om man ser,
är vi tajt med om vi ser att, ja, men det var någon pinne bort liksom.
Mm.
Då, från att hamna på en tredje plats kanske. Ja, men då är vi någonstans på rätt väg i alla fall. Då gäller det ju att liksom fortsätta nöta på den biten. Det har vi gjort med Stare förut. Vi kom 3:a med Stare, han fick gå. Och sen tar Jörgen Lennartsson över det laget för att ta oss till en andra plats och en cuptitel.
Mm.
Så får man bara in liksom kontinuiteten i det, och det är det som har varit liksom det stora misslyckandet i IFK Göteborg, det är ju att vi inte har lyckats hålla någon typ av kontinuitet. Nu har vi ändå accepterat att, ja, men Mildi där, accepterat, vi är glada att Mildi där också, men att de är här och att vi kommer jobba långsiktigt med dessa ledarna. Då får man ju hoppas också att det liksom kan bära frukt. Vi har ju haft alltså en person senast, sen 2018, med sportslig ledning på ett eller annat vis som vi kickat varje halvår i fotboll. Mm. Har ni typ exakt samma
grej? Vi gör exakt samma grej. Ja.
Det blir ju inte bra liksom. Och hur har det gått för oss de sista åren?
Vi möts.
Han var härligt.
Broder. Ja, men där är väl en stor kamrater. Skillnad då.
För att, kamratmisären.
Och det, där är väl en stor skillnad. Det är inte bara era två föreningar som har den problematiken. Och där kan man ju verkligen dra parallellen till då Malmö FF. Mm. Som ju har den otroliga jävla kontinuitet.
Det är nu, den, alltså spiralen har bara börjat. Ja, det bara fortsätter, exakt. För Malmö FF. Och det kommer vara massa nysådda jävla MFF-supportrar som dök upp där lagom till 2014 som inte förstår vad motgång är, som nu kommer sitta och gråta. Liksom. Ja. Kränkta buntar hela biten.
Ja. Får jag lägga den sista kommentaren om Norling-bytet? Det var väldigt roligt svar här. Det var någon som jag sa, han som skrev, vem tycker ni ska ta över? Poja, Mellberg, Axén, Ljungberg. Det är tre lustiga alternativ utöver Poja. Mm. Var det någon som hade svarat, vem tycker ni ska leda Sverige? Ulf Kristersson, 4 äpplen i en påse, Charlie Sheen eller klass 3B? Kanonsvar av Björk här på Twitter.
Klass 3B har ändå bäst värderingar.
Jo, det får man säga. Och liksom framtiden för sig ändå.
Ja, ja. Klass 3B jobbar mycket, vi ska vara snälla mot varandra.
Ja.
Det är bra.
Ja. Någonting som många behöver ta efter. Ska du få tippa lite eller? Du som är så jävla självsäker.
Jag vet ju att det är sanslöst bra odds på blåvitt ikväll.
Vad har vi?
Ja, det är det. Det är 5,50 på blåvitt vinst ikväll.
Raul har gått på sommarsnapsen tidigt.
Mm, jämför med Bayern 1,67 då.
Mm. Ja, sen har jag ett annat bett som jag vill slänga in här. Och det är att jag är övertygad om att Abdullahi gör fler mål än John Guidetti i år.
Ni fortsätter ju tjata om det där bettet. Mm. Båda spelar klarar sig nästa omgång då.
Ja, och så är det. Och grejen är den här att Abdullahi var det ju 4 gånger pengarna på. Sen dök den här bilden upp på en inte så jävla superfit John Guidetti. Och då sjönk ju oddset på Abdullahi till 3,50. Så passa på nu innan nästa bild kommer ut på John Guidetti.
Då kan jag meddela, för jag har varit på Karlberg. Nu är ni några som kanske får bingo där ute. Det var en del av Totosvenskans bingobricka att jag har varit på Karlberg. Men han ser fittare ut, John Guidetti. Han ser bra ut. Och på tal om liksom, och dåliga inlägg och sådär, AIK-spel, att skicka in bollen i centralt, det kommer smälla.
Ska jag ta slutklämmen åt dig, Kalle, så slipper du säga den här
kör
gången.
På.
Och så vi nu. Ska ni lägga några bets överhuvudtaget, ska ni surfa in på unibet.se. Mm. Glöm inte att ni måste vara 18 år fyllda, och det finns alltid hjälp att få på stödlinjen.se.
Jajamän.
Bra.
Har jag aldrig sagt förut.
Välkommen till BB-podd. Exklusivt på Spotify. Ska vi säga så? Eller vad händer nu? Hur är uppladdningen? Du sitter ju här på kontoret nu, men ska väl vidare och...
Ja, nu ska jag möta upp lite vänner. Ja. Så ska vi
hur mycket blåvita kommer upp?
Vi har sålt 1100.
Ja. Det får man säga är bra ändå.
Det är bra vecka 28, när alla egentligen är på Rådos typ. Så är det ganska bra.
Och de som inte är på Rådos tar sin semester i Stockholm.
De är här
eftersom, nu. Eller hur? För de här ser nu. Den riktiga stan.
Och sen är det några sjuka jävla som cyklar i Dalsland. Ja, de bryr oss inte om liksom. Men så nu ska jag ner här på stan och möta upp ett par vänner.
Mm.
Och tror jag ska käka lite, bli lite hungrig. Och sen så är det bort till Tele2.
Fan vad, det blir nog nästan alltid för mig i och för sig. Men dubbelskärm ikväll, Helsingborg-Djurgården. Mm. Värnamo och Giffarna får ursäkta, men
du ska inte hänga med ikväll. Det blir ganska kul. Vi fixar en plåt. Kan du få känna hur det känns och klacka lite? På riktigt.
Nej, det är... Jag är sugen på alla tre matcher ikväll. Jag tror Värnamo och Sundsvall kan bli kul också. Så det börjar ju bli lite kris i Värnamo med. De börjar bli
vi har ju dessutom, vi har missat liksom att prata om kvällens andra stora match med Helsingborg-Djurgården. Där Djurgården kommer åka på pisket mot Helsingborg. De har inte alternativa krysset. De har inte vunnit sedan 15 augusti på gräs.
Nej.
Nej, det där börjar ju faktiskt bli ett tydligt mönster. Men jag tror att Djurgården, fan, de ser så där jävla äckligt tunga och stabila ut.
Det är också en sån, det är en sån riktig Edvardsen-match. Gräs mot pissgäng.
Han har väl bara gjort mål mot liksom botten fem lag, typ.
Men har vi inte lärt oss de senaste veckorna vad som kommer hända? Det kommer bli 2-2 i en match, 1-1 i en match och 1-1 i en match. Det är väl så alla svenska funkar.
Ja, kanske. Tre kryss idag. Det är ganska fint för alla, tycker jag.
Ja, kul. Häcken är de enda som vinner hela den här omgången, såklart. För hela mardröm.
Ja, jag känner ju guldet sakta, men liksom säkert börjar rinna ur. Gulddrömmarna börjar rinna ur
men
mig.
Men du har inte ändrat semesterplanen nu?
Nej, det har jag inte gjort. Det har jag inte gjort. Så jag ska ju ner och härja med er på västkusten. Jocke har lovat en båttur.
Just det. Är den nu till helgen?
Nej, nästa helg. 22 åker jag ner.
Okay. Kommer den här helgen så åker jag med upp. Stökar vi.
Ja,
det blir kul.
Ja,
det blir kul.
Då passar jag. Då
nästa helg är någon sorts festival i Smögen då. Så det lär bli ett jävla drag.
Ja, det är vecka 29. Ja. Det är inte då det är...
Ja, men det är någon grej.
Är det då vi ska dit här igen?
Ja, fan, som pågår.
Nu är det content.
Då kan jag ju berätta att Jocke förra året blev från den här festivalen i liksom livremmen bara, hej då! Kunde inte bete sig. Inte helt oväntat.
Inte helt oväntat. Nej. Som sagt,
15 vakter lyfte.
Det har varit kul att ha med dig den vettiga delen av BB-podd, Patrik. Tack. Stort lycka till ikväll. Tack för att ni har kollat. Vi är tillbaka på onsdag. Då ska vi prata om de här matcherna såklart. Jag tror att vi ringer upp dig och så får du stå till svars för allt du har sagt här om pissgänget Bajen och att ni slaktar dem. Och hela
jag har inte sagt att de är ett pissgäng.
Nej, det har du inte gjort. Vi ska även prata ganska mycket Helsingborg. Vi ska faktiskt ha med oss Andreas Granqvist på telefon.
Oj.
Så det blir kul att se.
Kan ni fråga dem varför han så feg och sparkar Jörgen Lennartsson?
Exakt. Ska ni ta tillbaka Jörgen Lennartsson nu och rädda kontraktet? Nej, men det blir kul att höra vad de... Det är väl det laget som inte har någon form av ljusgrim. Degen ändå lite på gång, sådär. Tog en pinne igen. Och Sundsvall är ju liksom nya popgänget här. Martinsson fan går ju på Valium där uppe.
Ja, men det känns väl som att typ Helsingborg, de säljer VSU-krisen, tar Superettan och sen så går de upp direkt igen.
Kanske.
Men den här P-tabellen jag såg, enligt den skulle Helsingborg haft 2 poäng nu, så de har överpresterat.
Kommer Granqvist slå sig för bröstet? Kolla på oss.
Det är lite planen på onsdag Helsingborg och lite Djurgården och Blåvitt och Bajen och sådär. Så får vi se vad som händer senare i veckan. Jag såg att vi har passerat 2000 följare på Instagram. Det har jag tjatat lite om, att där har vi varit lite för dåliga. Så det är kul, och våran sociala medieredaktör Elvis blir nöjd och allt sånt där. Så att fortsätt följa oss på Twitter och TikTok och hela köret, och tumma upp det här klippet som ni precis har kollat på. Ni som har kollat live, tack för det. Så ses vi på onsdag igen. Ha det bra.
Hata Kalmar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.